i spelens vida värld. Ja. Spel, vad sa jag nu igen? Det blir som en jävla teater där.
Jag kan klippa ihop det i datamaskinen.
Mm, precis. Ta en ett ord i taget.
Ja.
Hej och hjärtligt välkomna tillbaka till Spelcirkeln. Vi är spelvärldens sändebud för att hitta, prata om och betygsätta de gömda pärlorna som du kanske har hört talas om men inte visste om det var värt att spela eller inte. För just idag ska vi faktiskt ta oss an ett sånt spel som du kanske har hört talas om, kanske inte, som är en gömd dansk pärla, The Silent Age. Eller är det en pärla? Ja, vi får se. Med mig har jag i alla fall Oliver.
Hej och välkomna.
Kul att ha dig tillbaka här.
Ja men tack.
Det var ändå några avsnitt sen eller?
Ja just poddlandet var fan rätt länge sen alltså.
Eller ja, Paratopic var det kanske 3 avsnitt sen eller ja, något sånt där.
Exakt, det känns länge sen. Jag har spelat en hel del men jag har inte pratat så mycket om spel. Jo, jag skojar bara, jag pratar om spel hela tiden.
Ja det är klart du gör.
Det är klart jag gör.
Det är ju vårt motto här i Spelcirkeln. Ja, och det här är ju faktiskt avsnitt 40. Mm. Och det är ju stort på sätt och vis. Mm. Och vi är ju en spelcirkel precis så som en bokcirkel är. Det kan vara bra att bara repetera det för er som inte har lyssnat på tidigare avsnitt. Det betyder att vi ofta i alla fall, inte alltid, tar oss an ett spel, spelar det liksom avsides och sen träffas för att prata om vad vi tycker. Precis så som en bokcirkel fungerar. Och det är det vi ska göra idag då, som sagt. Vi har spelat det här spelet och nu ska vi vända och vrida på det här, Oliver och jag, i en timme eller något sånt där. Mm. Och så får vi se vad vi tycker om det här spelet. Finns det några budskap? Vill spelet säga någonting? Är spelet skitdåligt? Kanske det är, vi får se.
Vi får se, ja, visst. Vi kan ju varna om att vi kommer spoila också, som vanligt i sådana här avsnitt. För det blir roligare att prata om det då när vi får vända ut och in på story och sånt också.
Ja, det här är ju inte en recension bara. Det är det också. Ja. Men vi kommer spoila story och liksom prata om karaktärsutveckling och olika events i narrativet och så vidare.
Det är en analys lika mycket som en recension ungefär.
Ja, men visst. Typ. Och för er som inte vill bli spoilade på The Silent Age, ni kan sluta lyssna efter jingeln. Efter det kommer vi spoila fritt och galet. Men så det är lite svårt med målgruppen här. Liksom är vi, pratar vi för dem som har spelat det här spelet, vilket kanske inte är så många då? Eller pratar vi för dem som vill spela det men inte bryr sig om att bli spoilade? Eller, ja. Eller kanske vet att de inte kommer vilja spela det oavsett. De hinner inte. Så de vill inom situationstecken spela spelet via oss på något sätt. Alltså istället för att kolla på en YouTube-film, vilket blir lite märkligt. Men om man gillar att lyssna på saker så kanske det passar.
Ja, jag tror att det är nästan de vi finns mest för faktiskt. Mm. För det finns ju så jäkla många spel som man hinner inte spela. Vi hinner inte spela alla liksom, som vi vill.
Nej.
Och det jobbar vi ändå på ganska bra. Det kanske så. Man kanske ska tänka att det är de vi riktar oss till.
Ja, och det är ju så att vi kommer inte spoila i varenda minut. Så jag kommer ihåg att det fanns en annan sån podd för 2016 som spelade spel och spoilade jättemycket. Mm. Eller inte jättemycket, men de spoilade spelet i alla fall. Mm. Men det var kul att lyssna på ändå, för man kunde ofta hoppa förbi en minut om man inte ville höra liksom, vad de tyckte om slutet på spelet eller något sånt.
Just det, just det.
Så det var det var en roligare recension, en mer djupgående recension för mig var det så som lyssnare. Så du har nog rätt.
Ja.
En annan grej som vi kan passa på att säga nu så här i början, det är att vi är ju sponsrade av Bottle Shop också. Bottle Shop är en folkölsbutik och en folkölsbar på Södermalm, Kocksgatan 19 här i Stockholm.
Exakt.
Och de har ju lite så här jultema nu va? Eller hur Oliver? Du vet mer om det än mig kanske?
Ja, exakt. Vi säljer ju presentpaket då, till julen.
Och till nyår kanske händer något
till
också?
Till nyår blir det nog någon sorts specialare också, absolut. Det är ju en bar också som sagt, men med restriktioner och sådär så är barverksamheten inte igång fullt ut kanske. Men vi rekommenderar att komma förbi på säkert avstånd och köpa en liten julklapp eller två kanske.
Eller en nyårsgåva. Vi får se när det här avsnittet kommer komma ut.
Ja, exakt. Vi kanske inte är så snabba. Vänta, får se. Ja.
Det är julafton på torsdag.
Ja.
Så det är några dagar kvar. Men jag kanske inte, eller du kanske inte orkar klippa det så snabbt.
Det löser vi.
Det löser vi.
Ja.
Och det går alltid att köpa julklappar efterhand. Man kanske inte träffar alla sina släktingar just på julafton.
Nej,
man borde inte göra det i alla fall.
Nej, man borde inte det. Så lyssnar nu, ni som lyssnar. Träffa inte alla på samma gång.
Nej, varken på julafton, nyårsafton eller något
nej.
Annat.
Nej, exakt. Det ja. Känns också modernt att inte träffa hela stora släkten på samma sätt.
Ja, i alla fall här, ja, men folk lite är... stockholmskt eller storstadsaktigt.
Ja, ja, men just så här, folk är skilda och du vet, det är mer så här, det känns mer och mer som att livet är så.
Man firar jul en hel vecka liksom, ja, olika sammanhang. Ja. Ja, verkligen alltså.
Först med kollegorna och sen med ena släkten, andra släkten, sen med andra vänner och sen med spelcirkeln.
Ja, visst. Mm. Vi kanske ska köra en julspecial någon gång.
Mm. Mm.
Alltså, jag vet inte vad vi skulle podda om bara då.
Nej, precis.
Finns det några julspel? Kanske några ointressanta julspel?
Ja.
De vill vi inte spela.
Nej, det låter inte så kompatibelt just den här riktiga julfeelingen och spel så hittills.
Nej, det lockar inte.
Nej.
Men kära lyssnare, motbevisa oss. Skicka spel som har med jul att göra och få till den rätta känslan med det. Så övertyga oss med det, helt enkelt.
Vi är redo.
Vi är redo. Vad har du spelat sen sista eller nu senaste tiden?
Ja, precis. Jag pratade i Paratopic om att jag spelade Zelda Breath of the Wild. Och det gör jag fortfarande. Jag spelade precis när jag kom hit. Och kommit ganska långt. Och det spelet har ju pratat så mycket om. Så det finns väl inget nytt att säga så. Men jag är snart klar med det ungefär. Spelar expansionerna också. Finns massa tid att lägga.
Ja, finns det expansioner?
Ja, det finns det.
DLC kanske
ja,
det
DLCs,
kallas.
Ja, exakt. Som är ändå relativt omfattande, tror jag. Inte Witcher 3 nivå liksom,
men inte Blood and Wine.
Nej, exakt, den är helt sjuk. Den är helt galen faktiskt. Men ja, men det är supernice. Sen har jag också spelat Valorant med lite klasskompisar några kvällar, vilket är nice.
Kan du berätta vad det är?
Det är enklast beskrivet som en blandning av CS:GO och Overwatch.
Mm.
Gameplaymässigt är det precis som CS:GO, att man ska plantera en bomb och så ska de andra desarmera den. Men plus abilities, typ som Overwatch. Och det är gratis, så det är nice. Det är väldigt lite commitment liksom att börja spela.
Och det är inte pay to win antar jag då heller?
Nej, exakt. Det är, beror på hur man ser det. Man kan låsa upp olika agenter, olika heroes. Och det kan ju ses som pay to win, att någon har en bättre hero. Ingen ska ju vara bättre, det ska ju vara helt balanserat.
Pay to win för att man kan betala för det och låsa
upp. Ja, exakt. Jag har typ 5 stycken heroes som inte jag, eller agents som inte jag har låst upp. Om jag skulle bli slaktad av, om det skulle vara lite obalanserat, jag skulle känna mig slaktad av en agent jag inte har.
För ofta typ.
Ja, då skulle jag ju känna, det skulle ju svida lite, det skulle vara så här, ja, den här jävla tönten har betalat pengar.
Eller kört 500 miljoner timmar och
ja, exakt. Ja. Som med Darth Vader i Battlefront 2 eller vad fan det var.
Mm.
Det blev väl världens grej att...
Med lootboxes,
kids, ja. Ja, men i minst det att massa kids betalade för att låsa upp Darth Vader.
Ja, just det också.
Som var helt så här...
Det var många kontroverser med det spelet.
Ja,
uppenbarligen.
Ja.
Inte bara lootboxes.
Jo,
men visst. Men okej, och det händer inte så ofta menar du då i Valorant?
Nej, jag tycker det känns balanserat.
Mm.
Så det är bara in och panga.
In och panga, men du kör inte Go då lika mycket nu, eller? CS:GO?
Nej, precis. Det händer väl alltid ibland, men det...
Det är en del av ditt liv liksom, du tänker inte så mycket på det.
Typ, ja, det, men jag vet att det alltid finns där på något sätt. Förstår jag menar, det är aldrig helt bortglömt liksom.
Nej, nej.
Så det är fint, ja.
Ja, jag är inte så mycket för multiplayer-spel, så jag kommer nog inte spela med dig.
Du men, kommer inte gå in och panga.
Men, nej. Alltså jag kom på nu att det är nog inte multiplayer jag har problem med, utan det är den här distansgrejen som jag inte gillar så mycket.
Mm.
Och som man har behövt bekanta sig med på andra sätt också i livet nu, de senaste månaderna.
Mm.
Alltså med Zoom-möten och allt, Google Meet och så vidare. Det är det jag inte gillar.
Ah,
alltså att prata i telefon, eller vad man ska säga, med flera personer samtidigt. Det har jag svårt för. För LAN-partyn, det är skitkul.
Ja, det är hur nice.
Och jag menar, multiplayer-spel, alltså spela med andra är ju kul.
Mm.
Typ så här co-op, när man spelar Halo på Xbox till exempel.
Ja, ah, sitta i soffa.
Och... I split-screen, även om split-screen lämnar en del övrigt jag önskar på andra sätt. Men det är just det här med liksom Discord, och det är det jag typ, jag har kommit på det nu. Jag visste inte det innan, att det var det jag hade svårt för.
Mm.
Men jag tror att det är det jag inte gillar med multiplayer, tyvärr. Alltså. Ja, det... Så om vi ses hemma hos dig och spelar något spel, om jag tar med min dator eller något annat, då kanske jag är på att spela Valorant.
Mm. Ja, men visst. Det är ett väldigt speciellt sätt att umgås faktiskt ändå över Discord. Det passar vissa bra och vissa inte, men det är svårt. Så här. Vi har varit 10 personer i ett Discord-rum. Det är helt kaos alltså. För man, det är så här små signaler om att nu ska jag börja prata och sånt, som man inte ser då, för man ser inte personerna i ett rum.
Mm.
Så det blir lätt kaos alltså.
Ja, jag tycker det, när vi har olika seminarier i skolan så där, via Google Meet eller Zoom eller Messenger eller vad det kan vara, det är jättesvårt för mig att veta när jag ska prata och inte. Mm. Sen antar jag att det är en vanlig sak också.
Ja, jo,
det är sådana problem man får tampas med nu i pandemitider.
Oh, ja, det är ju kanske ett litet pris att betala så med tanke på mycket som är förändrat, men ja, det är svårt, det är det absolut.
Du och jag ses ju nu på riktigt också, vi sitter inte på jättesäkert avstånd från varandra. Faktiskt.
Nej, men precis. Nej.
Men vi jobbar ju ihop kan man säga med bandet, exakt. Så det går inte att spela musik över Zoom med dagens teknik i alla fall. Så.
Du är en av mina fyra utvalda, eller hur många
man får ha? Ja, men jag tror nog det, ja, att du är det faktiskt. Träffar du faktiskt inte så många fler. Nej. Så det är kul att se dig.
Ja, detsamma. Nice.
Och då, bra, vi fick lite där om corona också. Det måste man ju så här. Mm. Ingenting får ju inte ha med corona att göra nu för tiden.
Nej, exakt. Till och med spelen man gör och böckerna man skriver måste handla om corona.
Mm.
Liksom.
Kan vi inte bara prata om corona istället hela avsnittet? Ja. Vi skippar det här, The Silent Age.
Ja, men visst.
När då?
Vad har du spelat sen sist, Alexander?
Ja, men en hel del faktiskt. Det är ju som sagt pandemitider och man är hemma mycket och kanske inte är jättestudiemotiverad. Jag studerar ju också på distans.
Mm.
Så att det blir en del spelande. Och det jag vill prata om nu kanske är att jag köpte en PlayStation 2 för att... Den som jag och Laura hade gick sönder. Eller ja, den läste inte av skivorna liksom. Slutade läsa av skivorna ordentligt. Mer och mer liksom. Och i våras, somras så gick det knappt alls. Och jag hade börjat spela en massa spel på PS2 då. Så det var skönt att köpa en ny. Och då köpte jag en sån här stor gammal PS2. Som låter lite mer så. Men den känns mer bastant. Den här lilla smala vi hade innan. Som är säkert bättre liksom. På vissa sätt. Eller de flesta sätt. Det känns så plastig bara. Jag vet inte. Jag gillar den här stora. Det ser lite mer ut som en stor PS3 liksom. Eller något sånt.
Mm.
Och det köpte jag från en butik som heter Mediapalatset. Och det är en kille som heter Lelle som bor i Norrland. Han var flyttade dit precis från Farsta i Stockholm där han har bott hela livet innan. Och det är en fantastisk liksom, begagnad spelbutik. Mm. Och de liksom kollar allting väldigt noga och slipar alla spel de får in. Alltså från olika håll innan de säljer dem. Mm. Det är väldigt seriöst. Och också väldigt billigt. Alltså det är väldigt billiga priser. PS2 att jag köpte det här kostade 200 kronor.
Wow.
Och ja, verkligen. Och då är jag, eftersom jag har sålt spel till honom någon gång, alltså spel jag inte vill ha eller så, så är jag typ så här bonuskund eller vad det heter. Då får jag typ 20% rabatt på allt också. Och det är inte bara konsoler utan det är spel också.
Mm.
Jag tycker vi är inte sponsrade då, men jag tycker ändå det kan vara värt att liksom så här, om man gillar liksom gamla spel och samlar lite som jag gör och sådär. Lelle är liksom fantastisk att ha att göra med.
Mm.
På alla sätt skulle jag säga. Så det är ett hett tips till er som samlar på gamla grejer och vill ha billiga grejer och vet att det funkar. Liksom, och köpa från någon random snubbe på Tradera kanske inte känns lika kul. För det kan bli fel och sådär.
Stort tumme upp till Lelle.
Ja.
Vi är ju inte sponsrade men vi kanske vill. Vi kan ju ta ett snack med henne.
Ja, jag funderar på det en gång. Ja. Men det känns inte som att han... jag vet inte.
Nej.
Vad han skulle kunna erbjuda oss.
25% istället för 20.
Ja, just det. Precis. Ja, det är så billigt som det är bara. Ja. Så det känns så... Alltså, han är så himla snäll. Fin bara. Jag vill inte liksom kräva någonting av honom.
Nej.
Han är ett riktigt farsta original. Fast på alla positiva sätt. Nice, inte nice. Något negativt att han är märklig eller så. Utan han är bara riktigt rolig. Ja, men så att jag har spelat lite gamla PS2-spel som jag liksom påbörjade förut men inte har kunnat spela under sommaren. Jack 2, Renegade, Persona 4, Ico. Ja, det är roliga spel.
Nice, nice.
Bra klassiska klassiker.
Ja.
Ja. Men jag vet inte om jag vill djupdyka det.
Nej, nej.
Utan jag tycker att vi sätter igång och pratar om The Silent Age.
Ja, men sure. Jag är på. Min kropp är redo.
Min med.
Nice.
Men först, en jingle utför att någon vill veta när vi ska börja spoila saker. Vi kanske börjar spoila efter jingeln. Det knäppte du med fingrarna.
Det är för tidigt. Dålig timing. Här kommer jingeln.
The Silent Age. Ett spel som kom år 2012 och år 2014. För det här är faktiskt uppdelat i två episoder. Men dagens variant är båda två episoderna i ett. Och det släpptes till mobil från början. iOS operativsystem, alltså iPhone och iPad. Och Android 2012-2014. Och 2015 kom helheten även till Steam. Så jag vet inte om man innan dess kunde köra spelet via Steam eller någonting annat. Och det är den versionen jag har spelat, den Steam-versionen. Hur ser det ut för dig, Oliver?
Jag har spelat det på Steam också, ja.
Mm. Och det här är ett väldigt, kan man säga, klassiskt peka-klicka äventyrsspel. Och det är danskt, det sa jag förut. Och vad kan man mer säga om liksom bara så generellt vad spelet är? Typ. Det är ett indiespel, det är ganska kort.
Ja, exakt. Nej, det är ju klassiskt peka och klicka, men på något sätt så spelar det roll att det är till mobil också. För jag tycker det märks. Ja, vi kommer ju prata mer om det, men jag menar bara att det är inte riktigt lika polerat och lika... Ja, det märks att det är på mobil på små sätt tycker jag, som vi kommer närma oss, eller prata mer om sen liksom.
Ja, jag tycker det. Vi kommer liksom scrutinize, vad heter det på svenska? Ja, det här spelet.
Mm.
Men vi kan börja med att prata lite om första intryck tycker jag.
Mm.
Vad var dina första intryck när du spelade The Silent Age?
Just det. De var rätt dåliga alltså. Yeah. För okay. det började med så här praktiska problem. Att det första som hände var att spelet inte det la av sig själv när jag startade. Så det kraschade på en gång. Så här. Jag testade 3-4 gånger kanske. Så det första jag behövde göra var att gå in och googla. Så här. Oh, The Silent Age crashes upon booting typ.
Just det.
Så bara, aha, vad är det? Okej, det var att jag hade kopplat in min kontroller, för jag ville spela på handkontroller och sitta i soffan.
Det hade ju varit skönt.
Ja, det hade varit jävligt skönt faktiskt.
Så det, men det
var så
gick här, inte.
Okej, nej, då fick jag strunta i det. Jag försökte koppla in kontrollen efter jag startade spelet.
Ja.
Utan den, men det gick inte heller.
Ja, då läste den inte av liksom connectionen. Eller
nej, säga. Men exakt, precis. Så att det var lite tråkigt. Så, här. Så då, okej, då satte jag mig i datastolen liksom. Och sen kom det upp någon så här, aware headphones, stod det så här.
Ja, just
stort
det.
Över den här skärmen.
Play with earphones, ja, någonting.
Men jag fattar inte varför. För jag tyckte ljudet var ganska dåligt. Så här. Första konversationen jag hade i spelet så var en persons röst bara i typ vänster.
Ja, det var så för dig också.
Ja,
ja, när man pratar med chefen på företaget.
Jag bara, varför ska jag hörlura för det här? Han sitter till och med till höger liksom, alltså i bild.
Just det, så det var ju ännu konstigare på det viset.
Ja, fy fan. Men jag förstår ju mer efterhand, för jag visste inte när jag började spela att det var till mobil. Så det make ju lite mer sens att ha, att de vill yrka på att ha headphones.
Ja, det förklarar ju saken tycker jag också. För jag frågade mig också det, men Leo sa när vi hade spelcykelträff om det här, när vi var flera som pratade om det här spelet, att, för vi är ju typ 10-12 stycken, det glömde jag säga förut. Vi var inte så många den här gången i och för sig, men då sa Leo till mig att ja, men det är ju nog för att utvecklarna, som du sa, vill att folk som sitter med mobil eller iPad ska koppla in hörlurar, för att det är ändå ganska nice ljud i det här spelet.
Mm.
Alltså även om just det var misstag där med att någons röst var bara i vänster, så var det inte i resten av spelet, utan just musik och så här. Ja, det hade nog inte varit lika nice att spela med liksom de inbyggda högtalarna på en iPhone 4 eller 5 eller vad det var när det här spelet kom ut.
Precis.
Ja, men det var ju, då var det ju så. Och det tycker jag också förklarar lite kring varför spelet är som det är. För att mobilerna 2012 var ju rudimentära jämfört med de som finns idag.
Mm.
Men ja, vi kommer återigen komma tillbaks till teknik och andra grejer. Ja, men mer första intryck.
Ja, sen utöver det så var det väl att det var klassisk point and click, liksom inga konstigheter. Det var lite osmooth tycker jag. Det kändes lite sekt och hackigt på ett sätt som jag... För på bilder tyckte jag det såg lite mer snyggare ut, lite mer... inte så bra ord för att beskriva det, men lite mer flytande ut typ. Jag tyckte det var lite stelt och sådär. Men det ser ju okej ut tycker jag spelet, och det gjorde det även då.
Ja, jo, men det gör ju det.
Mm.
Jag tycker att det ser lite ut som en så här, som att man har gjort någon olika PowerPoint liksom figurer eller någonting. Alltså det är inte så personlig grafik i det här spelet. Det är ganska opersonlig grafisk stil ändå. Lätt basic. Sen behöver inte det vara dåligt alltid, men om ni tänker ett annat danskt spel som är lite större och mer välkänt, Inside, det är visserligen 3D eller 2,5D. Det här spelet är i 2D helt, alltså The Silent Age. Men det är lite den stilen, alltså, tycker jag.
Mm.
Fast Inside är så himla mycket bättre.
Mm.
För jag menar, om man tänker andra såna här peka-klicka-äventyrsspel, de brukar ha en ganska lite skruvad, liksom, eller väldigt egen grafisk stil. Alltså, tänker på alla Tim Schafer-spel, LucasArts och sådär. De har jobbat ganska mycket med liksom, att hitta en quirky grej. Eller i andra, mer allvarliga peka-klicka-spel, som det här spelet... The Silent Age kanske hamnar i samma fack som att de jobbar mer med liksom att få det lite mer gritty och lite liksom jobba med det ganska mycket. Och det här spelet har inte, upplevde jag i början i alla fall här, från första intrycket, att det har inte gjort det lika mycket.
Nej.
Så att jag var inte så nyfiken på liksom miljöerna eller sådär som jag brukar vara när jag spelar sådana här typer av spel. Det reagerade på i början. Men sen också att det var, som du sa, lite långsamt och sekt med liksom kamerarörelser och när man klickar på grejer, de här textrutorna kommer upp på ett sätt som inte är jättetillfredsställande.
Exakt.
Och sen att det här, liksom att han pratade till vänster, det var ju jättedåligt.
Mm.
Men också att det var ju bara röster när någon pratade. När liksom ens huvudkaraktär i det här fallet, som var en 25-årig man eller någonting sånt där, tänkte saker om olika grejer som man klickade på, då var det inte hans röst, utan då var det bara text liksom.
Mm. Men ibland så sa han ju början på någonting. Det var lite så här lurigt. Eller han gjorde ett så här reaktionsljud. Oh my god! Typ.
Ja, just nu, han gör så alltså, i andra delar ibland, av spelet också.
Ja, typ man ser ett lik eller någonting. Men så säger han inte hela meningen liksom.
Nej, just det. Det
var lite lurigt ibland tycker jag.
Ja, ibland så bara, aha, han säger någonting här. Det kanske händer någonting på skärmen. Och så glömmer man bort att läsa.
Ja, exakt.
Och sen försvann texten ibland. För att den var ju tidsbunden, den här texten. Istället för att man klickade vidare. Som man brukar göra i många sådana här spel. Vilket också var en konstig grej liksom.
Ja, det var så otillfredsställande tycker jag att trycka på saker. För det är ju en ganska stor behållning i sådana här spel tycker jag. I point and click såklart, att man klickar på objekt och ser vad, om man kan interagera med dem och på vilka sätt man kan göra det. Men jag tyckte det var så otillfredsställande här att texten hamnar högst upp på något sätt. Med ett fult typsnitt och med lite svårläst.
Att inte gick att klicka bort den.
Nej, inte gick att klicka bort. Det var så här tidsbestämt som du sa.
Det och sen
var...
att när man klickar på någonting så tog det ett tag innan textrutan kom upp. Även om man stod precis intill. Kameran var tvungen att typ så här åka dit eller vad det var för någonting. Första så, vinkeln liksom, på något sätt. För när man klickar på någonting vill man ju att det ska komma upp mer eller mindre direkt.
Mm.
Speciellt om karaktären man spelar som står bredvid, redan bredvid det här objektet. Så att ja, det var lite... Ja. Mm. Sen en annan grej jag reagerade på var att det var ju en snabba kapitel. Spelet är indelat i 11 kapitel tror jag det var.
Mm.
Och de här kapitlerna tar slut eller börjar... ett nytt kapitel börjar ganska snabbt.
Mm.
Och att det är 70-talet också ju.
Just det.
Det är ju ganska påtagligt ändå.
Ja, ja, precis. Det är ju det, fast plus tidsresande. Så det är lite oklart, tycker jag, vilket år man befinner sig i. Kanske bara jag som missar något. Och det kanske vi ska prata mer om när vi pratar om story snart. Men,
Jo, men precis. Det här med 70-talet har ju med storyn att göra.
Mm.
Och vi kommer komma in på det, tänker jag. Har du några fler första intryck eller ska vi hoppa vidare till att prata lite om utvecklare och var spelet kommer ifrån och hur mycket det har sålt och allt sånt där som vi brukar ta lite grann så här i början av ett sånt här typ av avsnitt med spelcirkeln.
Mm. Nej, men vi kan nog gå vidare, tycker jag. Mina första intryck, de behöll sig under spelets gång ungefär. Så att...
Ja, okej. Okay. Ja, det är en hint lite om vad du kanske tycker, ja, om spelet i helhet. Ja. Men det finns mer att prata om.
Mm.
De som har gjort det här spelet, det är en utvecklarstudio, indie-utvecklarstudio som heter House on Fire. Och det är dansk som sagt, och de är belägna i Köpenhamn. Och de har gjort två andra spel, tror jag. Det var lite svårt att hitta det här. Det ena heter Neon Zone. Och det är någon mobilspel också. Lite som den här kulan som rullar liksom i olika labyrinter. En sån, det finns ju fysiskt också, en sån har ju funnits länge, som man ska trycka liksom. Fast den är lite mer i 3D och lite så här spexad liksom, mobilvariant. Och jag tror att det spelet kom ut till mobil, alltså det har, men det är ingenting jag har spelat. Och det andra spelet som de i alla fall skrev att de jobbade på hette Snott. Och det ser ut som ett plattformsspel, också mobilspel. Lite som World of Goo, fast man styr kanske en karaktär snarare än flera. Om ni vet vad World of Goo är. Ett sånt här indie-spel som fick ändå ganska mycket uppmärksamhet. Ett pusselspel i början av 10-talet. Där i indie-ålderns begynnelse.
Mm.
Så att, men det spelet verkar inte ha kommit ut överhuvudtaget. Och det är svårt att hitta vad House on Fire håller på med idag. De har en hemsida och liksom de här personerna som var med och gjorde det här, det verkar vara en del. Men cheferna, ja, man kan säkert söka på deras namn för att försöka hitta vad gör de idag. Men det verkar inte som att de har gjort jättemycket sen Designed Age släpptes 2015. Utan deras sista liksom uppdatering på deras Facebook-sida var är typ 2016 eller någonting. Så jag vet inte, det är lite som att det här, kanske inte officiellt, men lite i alla fall att de har gått i graven lite grann, det här företaget.
Mm.
Och det är lite konstigt för att det står att Silent Age har sålt på mobila plattformar 8 miljoner exemplar.
Mm.
Och det tycker jag låter mycket för ett indiespel.
Ja, ja.
Det är visst. Extremt mycket liksom. Sen vet jag inte om det kostade en krona liksom bara på mobil, men jag tror inte det. Det är ändå, ja, så att jag vet inte vad som hände liksom. Det finns ingen, jag har ingen lösning på det här mysteriet. Vad hände med House on Fire?
Spännande.
Men det står på deras hemsida i alla fall att de verkar ha jobbat en del med tecknade serier på olika sätt. Lite så här Cartoon Network, Tom och Jerry och sånt. Och att det kanske är det de sysslar med nu, eller framförallt är bäst på, eller gjorde till största delen. Att de håller på att animera saker och jobbar ihop med sådana typer av företag som gör tecknade serier till barn. Jag vet inte faktiskt.
Mm. Och deras vd kanske bara lever gott någonstans på alla de pengarna som Silent Age gjorde.
På någon härlig ö med massa vindkraft nere i Danmark.
Ja.
Yes, men i alla fall, röstkodisarna som är med här, det är ändå några stycken, inte jättemånga. De kan man ju kolla vidare på IMDb, jag har inte liksom hållit på med det jättemycket. Men vissa av de här är med i andra spel som är kanske lite större, till exempel vissa Telltale-spel.
Mm.
Typ Walking Dead, Wolf Among Us och så vidare. Som också kom under den här perioden, alltså vad ska man säga, första halvan av 10-talet. Och de här röstkodespelarna har gjort insatser sedan dess. Till andra spel, till exempel ja, men han som heter Owen Thomas som är Joe, det vill säga huvudkaraktären i The Silent Age. Han har gjort rösten till någon World of Warcraft-expansion eller något sånt där också. Kanske den som kom nyss, jag vet inte. Heter den Legions eller?
Ja, men just det känns
jag tror det. Den är tydligen stolt ganska bra.
Ja.
Vilket jag tycker är förvånande, men ja, just det. Nice.
Du vet inte vem som hade rösten till Frank i det här spelet, nej?
Kan du, vem är Frank?
Var han blonda?
Jo, han hade väldigt så här mustig röst.
Ja, han hade liksom väldigt bra raspig mur.
Liksom. Ja, jag kollade upp det och såg att han också hade varit med i olika spel.
Ja.
Och han hade varit några karaktärer i det spel som jag har spelat. Några sidokaraktärer i alla fall. Så att jag kände faktiskt igen hans röst lite grann.
Ja, det var bra röst.
Ja, men det var ändå bra. Sen kan jag tycka kanske nu att så här, Owen Thomas som var huvudskådespelaren Joe, han gjorde ett helt okej röstskådespelarinsats. Men det var ingenting enastående.
Nej.
Han var ju generellt kanske en ganska tråkig karaktär i och för sig. Mm. Som många huvudkaraktärer i spel och filmer och allt annat brukar vara. lite grann.
Så här ovetande liksom. Känns som han var det hela tiden. Han Joe i alla fall. I
ja, ja men precis. Men ska vi glida in lite på storyn då? Eller har du någonting att säga mer om utvecklarna och var spelet kommer ifrån?
Nej, du känner mig. Jag är dålig på att kolla upp sånt.
Ja, ja visst. Ja, men det är lugnt. Det verkar i alla fall inte som att en uppföljare till spelet är på G.
Nej.
Även om vissa fans har uttryckt det på Facebook att de tycker det var ett bra spel och vill gärna se en uppföljare.
Mm.
Storyn i det här spelet då? Det är en ganska klassisk liksom straightforward tidsresande story. Så här klyschigt liksom sci-fi-koncept som har vis och vändits i många decennier. Och det här spelet överraskar egentligen inte jättemycket på den fronten. Alltså med det här konceptet med tidsresor. Det är inte speciellt djupt eller svårförståeligt enligt mig. Utan man förstår liksom vändningarna i det här. Även om huvudkaraktären inte förstår allting. Det är en väldigt, som vi sa, ganska korkad huvudkaraktär egentligen.
Mm.
Han hänger inte med och förstår saker långt senare än vad spelaren gör det.
Mm.
Och Joe, han är en karaktär som jobbar på en, inte karaktär utan en person som jobbar på ett, något så här military defense, någonting, alltså något så här hemligt liksom.
Ja, precis. Men han är bara städare.
Ja, janitor. Mm.
Janitor, ja, vaktmästare kanske det heter.
Precis, och han är lite lik liksom Guybrush Threepwood, som många av de här peka-klicka hjältarna brukar vara.
Mm.
Han är liksom lite så här lustig och ser liksom inte faran med situationer ibland. Om man gör det så uttrycker han sin rädsla på ganska roligt sätt typ.
Mm.
Och det kan vara ganska kul faktiskt ändå. Att han är så en simpleton eller vad man ska säga. Men också lite så här att ja visst, alltså Guybrush Threepwood finns redan. Man behöver inte göra en likadan. Sen tycker jag att Guybrush Threepwood har mycket mer karaktär om man nu ska jämföra, vilket man inte måste göra.
Exakt. Känns också, det är ganska lätt för ett peka-klicka-spel på något sätt att ta inspiration av just det, de spelen, Monkey Island-spelen.
Ja,
och det här... Så det är en väldigt lätt referens att... Ja,
ja men precis. Och ja, han är med om någon sån här tidsmaskin-grej. Ska vi verkligen berätta hela storyn från början till slut? Det blir lite...
Ja, det är ju... Precis...
Kan du liksom på något sätt sammanfatta någonting eller jag vet inte. Det är lite svårt att göra det.
Ja, exakt. Men... Nej, det är ju... Eftersom att det är tidsresande så blir det ju alltid lite rörigt tycker jag. Men
i alla fall att förklara
i efterhand.
Alltså, det är väldigt obvious när man spelar det, vad som sker.
Ja, exakt. Men det handlar ju egentligen om, som du säger, sådana klassiska grejer. Att man ska resa tillbaka i tiden för att stoppa någonting för att ske. Liksom. Det viktiga är väl egentligen... Hela storyn börjar väl egentligen med att man... stöter på en man som har blivit skjuten och som ger en tidsresande maskin, en tidsmaskin. Och så säger han, åk tillbaka i tiden och varna mig för att jag kommer dö på det här sättet.
Ja, eller är det inte egentligen hitta mig i den här tiden, alltså på 70-talet? Ja. För att han, som man träffade där i början, har åkt från framtiden.
Han är från framtiden, ja.
Ja, han är från framtiden och åker tillbaka och säger, hitta mig i den här tiden.
Just det.
Och berätta för mig vad som, ja. För det som ska undvikas i framtiden som har skett är att någon form av sjukdom har spridits.
Exakt.
På jorden, vilket gör att alla människor har försvunnit och dött väldigt plötsligt.
Mm.
Ja.
Ja, men precis. Så man ska stoppa det viruset från att spridas i princip.
Ja, men exakt. Och det gör man första halvan av spelet kan man säga handlar om att man ska hitta den här personen som kommer från framtiden. Alltså hans tidigare jag, det vill säga hans nuvarande jag under 70-talet. För att berätta vad det är som sker. Så att han kan stoppa utvecklingen av den här tidsmaskinen. För det är det de håller på att jobba på det här företaget som han städare vid. De håller på att jobba på olika tidsmaskiner. För det var ju kalla kriget då och de ville liksom ha fördelen eller någonting mot Ryssland eller något sånt där.
De ville typ hämta vapen från framtiden och
just det.
Allt sånt där.
Just det, något sånt ja.
Mm.
Så dum idé typ.
Ja, det är så långsökt på något sätt.
Ja.
Man får det låta enkelt fast det är så här alltså, komplext. Jag ska bara hämta några sjuka...
Det är lite som den här Stranger Things är lite någon sån grej också. Det handlar inte om tidsresor men det är också något så här.
Mm.
De ska liksom vinna på något sätt mot Ryssland. Alltså lite kalla krigets stämning.
Ja, just det.
Som inleder den story. Eller sveps runt den storyn. Mm.
Det är väl tacksamt att skriva om, tänker jag. För att man kan ha hemliga agenter. Det är så här dubbelagenter och spioner. Och ganska spännande liksom.
Mm.
Och att det finns motiv från båda håll att göra sådana sjuka grejer. Just.
Ja, men precis.
Fixa sjuka vapen.
Mm. Precis. Och det är lite klyschigt också. Mm. Och det här spelet är ju rätt klyschigt.
Mm.
Men när man har hittat den här personen i alla fall. Då resten av spelet, alltså andra halvan kan man säga. Då ska man förstå förstöra den här tidsmaskinen på något sätt. Alltså man ska åka tillbaka till där man kom ifrån. För att han ger en uppdrag. Och då tänker man, varför kan inte den här killen göra det själv då? Mm. Och det är någonting där att nej, det går inte för att jag vet ju vad som ska hända och bla bla bla. Någonting, det är någon konstig förklaring, jag kommer inte ihåg vad det var.
Ja, som att det redan är förbestämt vad han ska göra så han kan inte ändra det eller någonting.
Ja, det är lite vagt tycker jag, just den grejen.
Exakt.
Men det är klart att spelaren, alltså vi i det här sammanhanget, spelare, ska lösa det här problemet. Mm. Det hade varit tråkigt om spelet slutade med att man gav en annan person ett uppdrag eller vad ska jag säga.
Ja, precis.
Och man använder den här tidsmaskinen för att åka fram i tiden till när alla människor har dött och liksom flera decennier, alltså att ha varit utan människor, så det är en massa växter överallt, och trycka på tidsmaskinen för att komma tillbaka till den nuvarande tiden. Mm. Så det är liksom miljöer som är i framtiden postapokalyptiskt och i nutiden som är 70-talet. Och man hoppar mellan dem för att lösa pussel.
Exakt.
Och det är också en sån grej som är ganska etablerad i spelvärlden ändå. Alltså det är inte en superny idé, men jag tycker att det är ganska coolt ändå när man hoppar fram och tillbaks. Även om pusslarna kanske hade kunnat utnyttja det här lite mer, så är det ändå, det är en kul idé och det är kul att se miljöerna. Vad har hänt liksom på de här x antal decennierna sedan människorna försvann från jorden på grund av ett virus? Och att de ser olika ut på olika sätt och man måste interagera och lösa grejer, pussel emellan dem och så. Mm. Sen det finns ett spel som kom 2016, det vill säga några år efter det här spelet, som heter Titanfall 2. Och det är ett FPS-spel som använder den här mekaniken, fast i ett action-sammanhang då, liksom. Väldigt, väldigt bra i en bana i det spelet. Mm. Och det spelet är det är sjukt bra FPS-spel. Det är så här riktigt bra single-player-äventyr, FPS-action. Och den här banan i spelet, när man använder den här tidsmaskinen, det är nog den bästa banan, inte bara i det spelet, utan någonsin i ett sånt här action FPS-spel, alltså single player kampanj.
Nice.
Så det jag kände nu när jag spelade det här liksom i efterhand, att okej, visst, det är olika spel, men Titanfall 2 gör det här så jävla bra. Mm. Och sen finns det ju också det här Day of the Tentacle, som är ett LucasArts-spel som använder den här mekaniken på olika sätt, men inte lika direkt att man hoppar mellan med samma karaktär med en sån här maskin, men det är liksom, där är tre olika tidslinjer så måste man lösa pussel mellan dem. Mm. Och det anses ju vara ett av de bästa peka-klicka-spelen någonsin, och ja, inte minst i alla fall från den eran, på slut på 90-talet någon gång, 90-talet eller inte, ja, när kom det? 93 kanske, jag vet inte, det är inte slutet, det är i början av 90-talet.
Länge sen.
Ja, så det här är ju det är inte nytt liksom. Nej. Men det behöver inte betyda att det är dåligt för den sakens skull.
Nej,
men det är inte unikt. Precis som den grafiska stilen inte är unik, så är inte den här konceptet speciellt unikt heller i det här spelet.
Men det är ändå det mest nischade på något sätt med det här spelet. Alltså utan det hade det inte riktigt funnits något där, känner jag.
Nej, det är USP i det här spelet.
Ja, men exakt, det är USP. Det är det som gjorde pussellösningen i alla fall lite intressant, tycker jag.
Ja, i vissa delar är det ju inte att man använder den här mekaniken alls. Och då blir det är bra att de delarna av spelet är ganska få, tycker jag. För ibland, den här maskinen funkar bara när den är soldriven. Mm. Och vissa delar av spelet har man inte fått sol tillräckligt mycket för att kunna använda den.
Precis.
Ja, men ändå, de delarna var inte heller jättedåliga, tycker jag, i och för sig. Det funkar ändå. Mm. Helt okej. Ja, och sen så visade det sig, nu kan vi se det, nu spoilar vi lite här vad som händer i slutet på spelet. Mm. För de som vill spola fram ett par minuter. Det visade sig att det var han, alltså huvudkaraktären Joe i det här fallet, som hämtade hem det här viruset, för han var den första att åka in så här långt in i framtiden. För det var, när man kommer tillbaka till den här defense facility där han var janitor, då är det någon snubbe, hans kompis Frank, som du nämnde förut, som hade en rolig röstkodis, som åker in jättelångt in i framtiden, för han är en rysk spion nämligen, vilket väldigt, väldigt plötsligt i storyn här. Och då måste man åka och hämta honom och ta tillbaka honom till framtiden liksom, eller till nutiden, alltså 70-talet, som är spelets nutid. Och då hoppar han in så himla långt in i framtiden, så att då har det här viruset börjat utvecklas på jorden då, när det är så mycket växter överallt. Och det är det som får Joe att få viruset att hosta och sen sprids det över hela jorden. Och då kan man som spelare då, eller då ska man som spelare, istället för att vara dum i huvudet och gå ut och träffa alla som är där, alltså alla vakter, för det har hänt någonting, så det är en massa vakter som är efter honom. Då sätter han sig själv i en tank typ. Och
just det, så här cryogenic, alltså han fryser ner sig själv liksom.
Precis, och när han vaknar sen 30-40 år senare, år 2012 faktiskt, när det här spelet kom ut, då har liksom ett cure kommits på med liksom dagens eller 10-talets medicinska teknik, som gör att viruset som han utsattes för långt in i framtiden kan de fixa rätt snabbt, vilket de inte hade kunnat på 70-talet då.
Ja, precis. Så han räddar ju jorden från viruset genom att frysa ner sig själv,
ja,
kan man ju säga det som.
Och sen lever han ett vanligt liv efter det, typ, verkar det som. Mm. Alltså han jobbar på något kontor eller någonting, och lever i 10-talet helt plötsligt istället.
Ja, ja, exakt. Ja.
Så det är så spelet slutar lite grann. Så slutet på det spelet var ju kanske inte jätteoförutsägbart. Alltså jag hade kanske inte förstått sen innan att det var Joe som skulle ta med sig det här viruset tillbaka och så. Men det kändes ju väldigt så här, ja men det är klart, när man fick reda på det. Och sen att spelet slutade med att han vaknade upp på 10-talet, år 2012, och levde sitt liv då, liksom, att då kunde han botas och sådär. Det var ju ett lite självklart slut på den här ganska straightforward storyn. Och det var inte jättejobbigt tycker jag. Det var ganska skönt att det kunde få vara den lilla storyn det var och att det inte behövde vara så himla mystiskt och häftigt och sådär. Samtidigt så finns det jättemycket spännande koncept säkert med det här ganska vanliga sci-fi-temat med tidsresor som hade kunnat behandlas på ett lite mer nytt sätt. Alltså för jag menar Star Trek och böcker, det har ju funnits massa grejer med det här liksom under 1900-talet så här också. Så kanske till och med 1800-talet som har gått för djupet på det här ganska mycket. Och det här spelet tillför inte så mycket till det konceptet egentligen. Men samtidigt tycker jag det var skönt att det var vad det var och det var en liten rolig story som slutade på ett ganska tydligt sätt. Så många av de spelen vi spelar är lite otydliga och förvirrande liksom och sådär. Det ska vara så himla artsy typ. Och jag uppskattar att det här inte behövde göra det också. Det här hade varit så himla pretentiöst. Så kanske ännu mer i det här spelet sådär, eftersom det var så simpelt annars.
Ja, precis. Det är en fråga om ambition och sådär. I vissa spel så passar det ju att det är mystiskt och så, men tack på att det här var ett ganska kort spel med tanke på hur
tydligt det var kanske.
Ja, också. Precis. Tydligt på andra sätt så passade det också tycker jag med att det ändå var ett faktiskt slut och sådär. Det hade varit irriterande om det skulle vara mystiskt och spännande när det typ inte riktigt var det innan heller egentligen. Jag håller med. Det är ändå tacksam på något sätt att det fanns ett riktigt avslut.
Det var inte jättemycket liksom karaktärsutveckling eller långa konversationer eller någonting sånt här i det här spelet. Men ibland kunde det vara lite monologer. Till exempel den här personen som besöker en från framtiden och berättar saker typ. I mitten av spelet där han ger det här uppdraget om att åka tillbaks till den här faciliteten och förstöra tidsmaskinen och så vidare. Där pratade han ju jättelänge. Och det var ganska skönt att han förklarade vad som hände. Men det var så himla övertydligt nästan att han pratade. Ja, Leo sa det att de sa så lite med så mycket ord.
Mm.
Och det håller jag ändå med om lite grann.
Samma här.
Även om det var, alltså det var, ja för jag gillar ju när det är långa dialoger sådär. Jag är ju van med att spela gamla rollspel. Alltså BioWare och Obsidian och så vidare. Och då är det ju mycket text och det kan vara mycket dialoger i sådana mer cinematiska spel, typ Mass Effect och sånt där. Men här var det lite som att man lite så här väntade på att det skulle ta slut lite grann. För man som spelare hade man fattat väldigt mycket redan. Det var lite som att spelet ville förklara vad som hände för den här korkade Joe. För att han inte fattade saker direkt liksom. Ja, men lite så. Alltså det hade kunnat vara lite mer så här wrap it up lite grann liksom. För att spelaren har redan förstått den här grejen nu. Och att Joe ska försöka förstå det här också. Det är inte så kul att se det.
Nej, verkligen. Superlångdraget. Jag försöker tänka på huvudet nu vad det var den här gubben sa till en. Och det var ju ganska lite egentligen. Det var ju typ, ja men åk tillbaka och ha sönder tidsmaskinen så att den här personen inte kan åka fram i tiden och få viruset typ.
Ja.
Men det var fan en lång sekvens.
Och det innan det, när han är på väg till den här äldre herren där han bor liksom. Då är det någon monolog från Joe där han lite så här, wow, händer det här verkligen? Och så här. Och då har man ju spelat med det redan ett tag och förstått det själv som spelare att det är balt och sådär. Och då är det så här, jag orkar inte lyssna på honom nu att han tycker att det är så häftigt.
Nej.
Men sen tyckte jag det var så här rent dramaturgiskt var det typ skönt att få en liten sekvens där huvudkaraktären pratar om någonting själv och tänker på saker som har hänt medan han åker bil liksom, och att det blev lite som en sån här filmsekvens. Mm. Det passade in i flowet, men sen det liksom faktiska som han sa fick inte mig att liksom gilla honom mer som karaktär eller att tänka på det som presenterades här i storyn och så vidare på ett annat sätt än vad jag redan hade gjort, utan det var lite mer så här bara en repetition på vad jag redan hade tänkt fast utdraget.
Mm.
Alltså, och inte speciellt liksom djupgående på den karaktären heller.
Nej.
Så det var lite onödigt på det viset samtidigt som det var lite så, hela spelet var lite så. Det var lite så här,
onödigt.
Det är lite nice, men det är lite onödigt också.
Ja, men exakt. Nej, jag håller med. Jag tycker den var lite för sent också, den bilsekvensen.
Mm.
Jag skulle vilja nämna det med dramaturgin också, att man får ju så himla lite att gå på i början. Det är ju, man har ju en konversation snabbt med den här gubben då när han dör, när man får tidsmaskinen.
Ja.
Men sen är det väldigt lite man får egentligen, alltså storymässigt. Även om man typ fattar vad man ska göra så är ju halva spelet är ju bara att leta upp den här gubben i början.
Ja.
För mig blir det lite konstigt bara att väldigt lite story i halva spelet och sen i mitten är det världens här långa chunk av information. Ja, inte ens så mycket information, men att då känns det som ett story-spel på ett annat sätt helt plötsligt.
Ja.
Det känns som att jag spelade ett annat spel liksom. Och det blev lite konstigt tycker jag. Det är någon sorts blandning mellan att spela något flash spel, point and click, i början till helt plötsligt ett, inom citattecken, riktigt spel. Liksom.
Just det. Det kanske är också uppdelningen mellan episod 1 och episod 2.
Mm.
För att episod 1, jag tror att den slutar någonstans när man precis, om det är innan eller efter man tar den här ambulansen som man hittar och ska åka till den här personen som man ska hitta.
Mm.
Faktiskt. Så att det kan, han, kan ha någonting att göra med det. Att de fick fler idéer och ville göra ett längre episod 2.
Ja, just det. Jag glömde bort att det var uppdelat från början överhuvudtaget. Ja, men det låter ju faktiskt lite logiskt. Just det, just det.
Det är en förklaring, men jag tycker kanske inte att det är en ursäkt.
Nej, nej, exakt är det. Nej, jag visste inte ens om det och spelade som det, säger man här. Ja, jag tänker inte ge dem någon nåd för det.
Precis.
Danska jävlar.
Ja, men ska vi hoppa in lite och prata om teknik och grafik och ljud och musik och såna här grejer, lite mer tekniskt hur spelet funkar med pussel och sådär. Man kan ju börja med att säga att det är väldigt enkelt att spela det här spelet. Alltså det, pusslen är väldigt lätta. Och det är inget så här som det brukar vara i sådana här spel, att det kan vara liksom ganska pilligt, utan ytorna man ska trycka på är väldigt stora och jättelätta att hitta.
Mm.
Och de items man plockar upp går inte att kombinera, utan och de kan bara användas till det de ska användas för. Och de försvinner när man har använt dem. Och man kan inte plocka på sig mer än vad som är nödvändigt.
Just det.
Så det är väldigt enkelt att använda de här olika objekten som man plockar upp.
Ja, det blir väldigt linjärt. Man kan ju testa grejer tills man kommer fram på något sätt.
Ja, det är verkligen inte så som en sån här hubb. Alltså Nej. Det här spelet, att man har en, liksom ett område där man kliver runt och ska hitta lösningar. Liksom.
Nej.
Och sen finns det en vägg kanske eller en dörr så man kommer vidare till nästa hubb eller kapitel. Utan det är väldigt linjärt som du säger.
Mm, verkligen. Och väldigt kapiteluppdelat också. Så det är ganska tydligt att man klarade en viss sekvens.
Ja, då försvann ju typ alla items när det var ett nytt kapitel. Och så börjar man om från scratch kan man säga. I alla fall rent pusselmekaniskt.
Mm.
Man kan liksom inte göra fel heller. Det här är ju, alltså, det går inte att liksom, inom situationstecken dö eller misslyckas.
Nej.
Och det är ju egentligen inte konstigt eller dåligt. Det lät som att det var det när jag sa det. Men det är en etablerad spelmekanik i ett point-and-click-spel som har funnits sedan 90-talet. Alltså just med LucasArts som kanske var först med den idén. Och det tycker jag är ganska nice ändå. Att så här, det finns ingen tidspress, det går inte att dö eller göra fel. När man gör någonting som inte går att göra, då brukar karaktären bara säga varför det inte går och sen så får man testa nästa grej liksom. Och just här tycker jag att spelet var väldigt roligt. Även om de här textrutorna var irriterande rent gränssnittsmässigt som vi sa tidigare, så var det ändå att innehållet i dem, när karaktären påpekar typ att en motorsåg inte går att använda på det här objektet, ett skelett eller vad det var som man hittade, då hade han alltid en liten rolig förklaring till det.
Mm.
Det var inte bara så här: this object does not work on this other object. Det är en sån här skittråkig grej som man läste om och om igen. Det kunde vara så lite på vissa ställen ibland. Men för det mesta var det liksom väldigt unikt skrivet för varenda objekt som kunde paras ihop med ett annat objekt och sådär.
Mm.
Eller någonting i miljön. Det var, alltså jag skrattade till många gånger liksom. Jag tyckte, även om han som karaktär inte var rolig, var liksom de uttalanden från honom eller de tankarna från honom var ganska roliga.
Ja, men visst. Det uppskattas verkligen att de har tänkt på det. Att man kan kombinera fel, liksom, fel objekt med fel objekt.
Exakt. Det är viktigt i genren också, den grejen. Och här tänkte de på det. Men jag tror att om jag hade skippat de grejerna i det här spelet, då hade spelet varit ännu sämre. Alltså det var bra att det fanns med den grejen. Det var nog ett av spelets största styrkor.
Mm, jag håller med.
Men pusslerna är ju kanske inte så jättekreativa mellan de här tidslinjerna. Det finns vissa gånger då man ska liksom plantera en växt och sen 30 år senare eller vad det är, så har växten växt upp och då ska man ta ett äpple från den växten och ge den till en forskare i 30 år tillbaka, alltså du vet sådana grejer. Så. Mm. Men de hade kunnat leka lite mer med den grejen.
Mm. Ja, just som du sa, idén om att saker förändras i framtiden. Nu var det ju mer att man i en tidsålder kunde gå igenom en dörr medan den andra inte. Nästan som att man använder tidsmaskinen för att gå igenom varannan dörr på något sätt.
Ja, men exakt.
Och den är inte så spännande.
Ja, eller att man hittade en nyckel i ena tidsåldern till en dörr som var låst i den andra. Eller ett verktyg som användes för att ta sönder något som gjorde att man kunde komma vidare.
Men
det var väldigt simpelt upplagt på det sättet. Och så superintuitivt att man förstod direkt vad man skulle göra innan man ens hade förstått, typ. Eller innan man hade sett vad man kunde göra.
Ja, precis. Det kändes inte som att man löste ett pussel, utan man körde på nästan, alltså det löste sig självt.
Precis, man fick en yxa och man bara okej, då ska jag förstöra en dörr och sen några minuter senare bara, här är en dörr så okej, då använder jag yxan. Alltså det var verkligen så liksom.
Ja, visst. Men det hade varit kul om de lekte med att saker förändras under tid, tror jag, med trädet. Det är ändå lite smart kan man säga på sitt sätt, att man planterar ett träd liksom.
Ja, det var någon gång där det var tvärtom, att man skulle förgifta ett träd för att den var i vägen i just framtiden, det. Och om man förgiftade det i nutiden så växte den inte upp och var i vägen i framtiden.
Just det.
Ja, för det var också en dörr man skulle igenom som vanligt. Det var alltid en massa dörrar i det här spelet.
Exakt. Det är nog lite kul. Jag kan bara säga det lite snabbt att hur den här professorn då som man ska som man får tidsmaskinen av, hur han varnar om så här kasen effekt och att det är så viktigt med tidsresande att det inte blir fel och sånt. Alltså han varnar om massa grejer som kan hända på något sätt med tidsresande, men men samtidigt man hoppar ju fram och tillbaka som jävla galning alltså, och gör massa grejer under hela spelet.
Påverkar oss till någon värld hur mycket som helst.
Ja, det borde ju, om man tänker den här butterfly-effekt, så borde ju kanske något mer ha hänt.
Ja, det är väldigt straightforward liksom. Ja,
man bara planterar ett träd på en arbetsplats och liksom, ja men du förstår allt möjligt.
Jo.
Någonting borde ju.
Ja men precis, det är lite väl, precis. Ja. En annan grej som jag reagerade på, det var att de flesta människorna som fanns med i den här nutidstidslinjen, det vill säga 70-talet, som man träffade på olika platser. Lite kort, sådär, i förbifarten. För det var ju så, man lärde ju inte känna någon på riktigt. Men i alla fall i framtiden, då hade de dött på samma plats. Alltså de hade fått viruset på typ exakt samma plats där de stod. Så den dagen hade alla människor bara dött, liksom, inom loppet av typ en minut, verkar det som.
Mm.
Men samtidigt var det också lite ologiskt, för att vissa dörrar och sånt där var ju eller ganska mycket i de miljöerna i framtiden där det var postapokalyps. Då var det liksom igenbommat och man såg att andra grejer hade hänt också. Ja. Inte bara att växter hade börjat ta över liksom staden, så som det brukar vara i postapokalypsmiljöer. Men då tänkte jag så här, vissa människor, de dog på stående fot liksom, mer eller mindre, samma minut typ. Medan andra hand liksom bommade igen dörrar och grejer. Ja. Så här. Då måste det ha hänt mycket mer, det du snackar om just där med att annat måste ju ha hänt också, uppenbarligen. Men det är bara de dörrarna som bommades igen som skulle vara en del av liksom pusslet på något sätt. Så det var lite ologiskt också.
Mm.
Ja, interaktionen om man ska säga, mellan de här olika tidslinjerna var inte helt logisk.
Nej. Och det kan man ju ge lite utrymme för kanske, för att det var en pusseldel, men ändå, det är kul. Och
exakt.
Det blir lite konstigt faktiskt.
Ja, det var lite liksom inte jätte genomarbetat kanske alltid.
Nej.
Men sen köpte jag ändå att miljön hade ändrats på ett sånt sätt som kändes logiskt. Typ att någonting hade ramlat ner och gått sönder och så här. Det var ju en del i miljön som ändå vittnade om att saker hade börjat ruttna och allt vad det kan ha varit liksom.
Mm.
Så det var ju inte jättedåligt. Det var ganska bra, men om man tittade på detaljerna kunde det kännas ologiskt ibland.
Mm.
Och som du sa, att en sak leder kanske till mer än bara en annan sak.
Ja, alltså, precis.
Utfall och sådär.
Mm.
Men annars tycker jag liksom, du hade ju fel där i och för sig med när du startade spelet, men jag tycker att det funkar ganska alltså felfritt. För mig var det inga buggar med någonting. Det var liksom väldigt så, det flöt på liksom. Och det var inte som att, ja men tempot var ändå ganska soft generellt.
Mm.
Och atmosfären här också, just med ljuddesignen och så, den var ju bra tycker jag. Det var kanske ett av spelets också starkaste sidor. Det var liksom mystisk stämning, den här krypande musiken och ambiensljuden var välgjorda ändå.
Mm.
Och ja.
Ja, ljud är nog ingenting att klaga på faktiskt. Det skulle jag inte säga.
Nej, precis.
Det är väl snarare en bild i sådana fall att den var lite opersonlig som du var inne på förut.
Ja, men exakt.
Ljud behöver inte vara lika personligt för att det ska vara bra tycker jag.
Nej.
Även om det är kul när det är det.
Vi kan ju kanske spela upp en liten snutt från någon ambiensmusiksekvens här.
Mm.
Även om man inte får det copyrightmässigt. Men House of Fire, eller vad de heter, House on Fire, de kanske inte hör det här, den här poddavsnittet och reagerar på det. Ja, men jag gillade i alla fall ändå miljöerna liksom. Det var ju så här, de var inte så här väsensskilda liksom, att det var så här, oh, här är liksom ett berg och här är en djungel och så där liksom och så. Men jag tycker ändå det var lite, ibland var det lite vertikalitet liksom, upp och ner källare eller i hus och det var liksom, här är en bensinstation, här är ett träsk, här är ett hus där någon har bott länge själv, den här forskaren hade bott där när alla människor hade dött och så vidare. Mm. Så det var ju lite liksom, det var ändå ganska nice, men att komma vidare i spelet kändes lite belönande ändå. Eller vad säger du?
Ja, jo men visst.
Även om grafiken var opersonlig och lite sådär.
Jo men precis, den var i alla fall lite varierande, det stämmer. Typ hela sekvensen när man var hemma hos någon höjde det en del tycker jag.
Hemma hos någon, vad tänker du?
Ja, men hemma hos den här professorn typ, alltså det, eller just doktorn det. Liksom.
Han hade en massa konstig så här 60-tals art liksom.
Ja, precis. Modern art som Joe aldrig förstod.
Nej,
det var typ en del av hans personlighet på något sätt.
Han var så himla simpel
ja.
Liksom.
Ja, exakt. Ja, men det var nice, absolut. Det var varierat.
På Steam och andra säkert plattformar också så står det lite punktlista liksom vad utgivarna skriver, eller utvecklarna, för de är väl utgivare också i det här fallet.
Mm.
Vad spelet är. Jag tänkte vi kunde gå igenom den här listan bara och liksom, jag kan läsa upp den. Det har vi gjort lite ibland så här när vi pratar om ett spel. Vi gjorde det senast med Paratopic. Och det är en ganska kul grej. Så jag läser upp vad det står här på Steam, vad spelet är, så får du och jag liksom bedöma om det är sant eller inte. Nu efter att vi har spelat det. Men punkt ett då. Thrilling adventure with a deep story that captivates from beginning to end. Alltså visst, det är ju ett thrilling adventure.
Ja.
Och
deep.
Alltså, deep story. Nej. Vet jag inte. Nej, jag tycker nog inte det. Det är en story. Precis. Och det är den här sci-fi-klyscha. Men deep, det säger så mycket mer, det ordet. Mm.
Ja, exakt.
Captivates from beginning to end. Ja, det är väl, det säger, just den meningen säger inte så mycket.
Nej, jag skulle kunna säga att det är captivating from middle to end nästan. För jag tycker att första halvan hade man lite för lite att gå på. Det var det jag pratade om innan.
Sen å andra sidan att, finns det ju också, även om jag håller med dig, det finns ju en mystik i första halvan.
Mm.
Som är så här, vad är det här egentligen? Vad är det som har hänt? Nu vill jag veta det.
Mm.
Men från andra halvan, när den här forskaren förklarar vad som har hänt. Han presenterar ju allt. Han lägger alla korten på bordet. Det är så här, det finns ingenting kvar att upptäcka liksom. Nej. Själv då nästan, förutom det som presenteras precis i slutet där. Alltså att det är han som drar tillbaka sjukdomen, det vill säga Joe i det här fallet, huvudkaraktären.
Mm.
Och det är ju lite så, de hade kunnat liksom ha en mer, alltså lägga ut lite så här pusselbitar eller lite kakor på vägen, liksom, ha lite godis på vägen som man fick lite då istället för att det var så här uppdelat med att man vet ingenting, sen får man veta allting nästan och sen i slutet får man veta lite till.
Mm, exakt.
Utan ja, det var liksom ingen bra jämn nivå på det narrativet.
Nej, lite konstigt berättat faktiskt.
Mm. Så captivates from beginning to end. Ja, det är lite säljig språk här också såklart. Mm. Det brukar det alltid vara. Det får man ge dem lite grann också. Alla gör ju så.
Mm.
Inte bara House on Fire.
Yeah.
Nästa punkt. Character voice over brings the story and character to life. Och vi diskuterade det här på spelsegelträffen att det kanske till och med hade varit bättre om spelet inte hade några voiceovers. Mm. För det var inga jätte enastående insatser, även om de här skådespelarna kanske är med i andra spel och så. Men just också för att dialogen kanske inte var så himla bra skriven alltid.
Nej.
Den var inte dåligt skriven, men det var lite så här meh, så att man brydde sig liksom inte så mycket om dialogen. Även om det fanns vissa, men som sagt, de här när han tänkte saker om omgivningen, alltså Joe i det här fallet, de var ju roligast, men då var det ingen voiceover, för han, olikt Broken Age och sådana peka-klicka-spel, så var det ju inte voiceovers på alla kommentarer och tankar, utan bara på vissa, när man träffade vissa karaktärer.
Mm.
Och de delarna var typ ganska torra typ.
Ja, exakt. Ja, verkligen. Då kanske skulle jag ha valt antingen eller på något sätt. Jag hade ju verkligen gillat om det var som Guybrush Threepwood, att han tänkte högt och var lite rolig, att man hörde det för ännu mer effekt liksom.
Ja, men exakt.
Just när man parar ihop dumma objekt med varandra sådär.
Men jo.
Nu var det precis, nu var det voiceover på de ställena som inte behövde det kanske eller någonting. Jag vet inte.
Men för jag hade nog köpt karaktärerna mer om det bara var text.
Mm.
För de kändes lite så här, jag vet inte, man kunde nästan höra att det satt en skådespelare spelade i en studio någonstans och spelade in det. Jag vet inte, det var någonting med det som kändes lite inte liksom sammankopplat med spelet.
Nej. Nej, men visst.
Svårt att sätta fingret på vad det var.
Mm.
Kanske något med ljudupptagningen också, något sånt teknisk grej också, ja, men visst. Också hur dialogen var skriven och ja, den var lite styltig liksom.
Mm.
Men samtidigt sa Jimmy också att ja, men det är skönt att det är röster, och det kan jag också hålla med om. Liksom, så att, ja. Men brings the story and characters to life, det tycker jag nog inte faktiskt att det gjorde.
Character, nej precis. Ingen karaktär känner sig så riktigt levande faktiskt.
Nej. Nästa punkt har ju med det här att göra. Det står complex characters, each with their own personality and agenda.
Ja, oh, nej.
Där, det är nog den svagaste punkten på hela den här listan faktiskt.
Ja,
nu har vi inte läst upp hela listan, men jag tycker nog det. Alltså det är inte alls komplext. De är väldigt ensidiga. Visst, de har en agenda, men ingen speciell personlighet, och vissa har inte ens en agenda.
Nej, eller visst, visst.
Och även om de har det, blir den så himla straightforward bara. Och ensidig.
Ja, verkligen. Nej, tummen ner på den.
Verkligen. Nästa punkt. Clever puzzles requiring time travel and specific items to solve.
Ja, det kan de väl få, tycker jag.
Ja, clever, det beror på hur man ser det.
Ja,
det finns, alltså jämför servist med andra spelgenren är det ju inte så himla clever egentligen. Nej. Men sen kan jag tycka det är skönt att spela ett peka-klicka-spel. Jag som har lätt att fastna i sådana här spel, att det inte är så himla svårt, för det brukar ju vara det i sådana här spel.
Mm.
Och det är skönt att komma vidare snabbt. Man kan bli rastlös annars. Det känns lite som att man, som jag sagt tidigare i spelcykeln när vi pratade om den här genren, stång huvudet in i en vägg liksom, och inte komma vidare. Exakt. Så är man för stolt för att kolla upp det. Man vill inte bli spoilad genom att kolla på en bakslag och så vidare.
Nej, precis.
Så att Ja, det man skulle kunna säga nästan att det här spelet är lite som just med pusslerna i åtanke, men också storyn och allting egentligen. Det här är mer en slutsats som jag kanske borde komma till sen, men ändå, det känns som att spelet kanske är lite mer till för en spelare som inte har så mycket vana av att spela den här typen av spel.
Mm.
För kanske lite yngre spelare och folk som spelar mer casual på sin mobil, vilket exakt. Också återkopplar till det vi sa tidigare, att spelet känns som att det är ett mobilspel snarare än ett PC-spel.
Yep, yep, yep.
Det är den målgruppen och så.
Mm.
Så det beror på hur inbiten gamer man är. Men om man aldrig spelat ett sånt här typ av pusselspel tidigare, då är det clever puzzles kanske.
Mm.
Jag vet inte.
Clever bara för idén om att det är time travel nästan.
Ja, exakt.
Som det där med trädet, att man planterar ett träd. Liksom det.
Ja, och att items på ett ganska finurligt sätt ibland hör ihop med varandra.
Mm.
Och inte hör ihop med varandra.
Ja, precis. Men de kan i alla fall få den punkten, tycker jag, ish. För att,
ja, ish. Ja. Nästa punkt. A seamless interface which makes you feel like you're actually there. Och det de menar här, det är ju det här faktiska att det inte är så mycket liksom menyer och bars och liksom att interfacet är ganska tomt. Men det är ju sjukt överdrivet att skriva att it makes you feel like you're actually there bara för att det är seamless och inte syns så mycket.
Mm.
Det är liksom... Nej, jag vet. Nej, jag tycker det är så himla överdrivet.
Ja, verkligen. Jag tyckte spelet led lite av det till mig, för jag tyckte inte den menyn var så snygg. Man kunde välja kapitel och sånt. Jag råkade stänga ner spelet för jag tryckte på escape.
Just det.
En gång för att pausa.
Mm.
Jag tänker att om jag trycker escape så pausar jag ett spel.
Just det.
Och sen tryckte jag igen, för jag ville fortsätta spela, men då backade jag ett steg till.
Oh.
Så råkade jag stänga ner hela spelet.
Nej, för
det var
fan.
Det hade ju verkligen motsatt effekt, och då kände jag att jag togs ifrån spelet verkligen. Att jag var inte alls där i liksom.
Nej, men som jag pratat om, just gränssnittet var ju lite struligt ibland, det här med textrutor och kameran som skulle zoomas in, och det var lite sekt och så. Man kan tänka mig att det funkar helt okej på mobil kanske. Och ja, med dagens mobiler kanske till och med det också skulle kännas lite sekt, men på PC blir det ju verkligen...
Ja, exakt.
Liksom, det känns ju inte alls seamless.
Nej, egentligen. Nej, tyvärr alltså.
Mm. Näst sista punkten. 10 chapters with unique locations, characters and puzzles. Ja, det 11:e kapitlet är ju credits, så det stämmer väl.
Ja, visst.
Mm.
Jag gillar dock inte att de pratar så mycket om characters. De har 3 punkter när de tar upp karaktärer. Som att det här spelet har så lite med det att göra, tycker jag.
De man träffar har ju ingen lång liksom, historia. Eller det går inte, finns inget så här djupt dialogträd att förvilla sig i eller någonting. Utan det är ju väldigt så bara de på något sätt har med ett pussel att göra.
Ja, exakt,
väldigt så faktiskt och konkret.
Precis, de är funktionella snarare än liksom, story.
Att de erbjuder något djup, ja verkligen.
Precis, verkligen.
Nej, så det är faktiskt missvisande att skriva så här mycket om karaktärer.
Mm.
Speciellt i den här genren då karaktärer och persongalleri är en väldigt viktig del av ett spels helhet. Om man tänker på andra peka-klicka-spel. Om man till exempel Broken Age.
Ja, visst.
Som vi har spelat tidigare men inte poddat om.
Mm.
Även om det spelet hade sina brister var det ju ändå ett persongalleri som var väldigt roligt.
Ja, nej, men verkligen. Ja. Nej, jag saknar det spelet som fan nu när jag spelar Silent Age på något sätt. Jag blir så här, fan Broken Age var fan riktigt nice ändå.
Ja, men precis, exakt. Verkligen alltså. På många sätt.
Mm.
Sista punkten, det står over 20 achievements. Ja, det kanske det var. Men de här achievements kunde man låsa upp genom att bara progressa i spelet, alltså komma vidare i spelet.
Mm.
Och de typerna av achievements tycker jag inte knappt räknas. Eller de får knappt räknas som achievements. För att det är så här, okej, nu är chapter 3 done. Och så finns det någon förnudlig liten mening om det liksom.
Mm.
Achievements för mig, det är när man har liksom hittat någonting som är ett påseg lite grann i alla fall. Mm. Och det fanns ju sådana här också. Ibland kunde man trycka vidare på ett objekt tills textrutorna var liksom
just det.
Klara. Och ja, det var ju, kunde vara lite kul, men det var ganska få sådana grejer. Det var inte så mycket påskägg vad jag vet alla för det spelet. Mm. Och de påskäggen man hittade kändes ganska intuitivt att hitta. Så.
Mm.
Nästan ibland mer intuitiva än att lösa själva pusslet.
Ja, precis. Det är verkligen ingen selling point i det här fallet att ta upp 20 achievements.
Nej, det har ju inget återspelarvärde riktigt i det här spelet alls. Utan det finns ingen sån här director's comment eller någonting sånt. Och om det hade funnits tror jag inte att jag hade varit jätteintresserad av det. Nu är inte jag en sån som brukar kolla sånt i och för sig. Men med vissa spel känner jag att det vore kul att bevandra mig eller vad man ska säga. Men inte med det här.
Nej.
Ja, det var de punkterna då. Så att, ja, utgiven lovar ju lite mer, eller kanske till och med mycket mer än vad de kan leva upp till.
Mm. Det är lite som vanligt med sådana som är lite förståeligt, men ja.
Mm, precis. Ja, det är ju en del av reklamkampanjen egentligen.
Mm.
Så det är lite förståeligt som du säger, men det går lite för långt här tycker jag.
Ja, visst. Jag håller med.
Okej, då kör vi vad vi tycker är liksom bäst respektive sämst med spelet.
Mm.
Vi kan börja med det som är bäst. Om det är något särskilt moment i spelet som du gillade eller vi gillade. Eller bara överlag liksom.
Jag tror jag gillade när man var hos den doktorns hans hem. Typ. För den miljön var lite spännande att vara i en point-and-click-sammanhang tycker jag. Det var ju någon sån här lönndörr där med massa vinflaskor. Så skulle man typ hitta en till vinflaska för att en dörr skulle öppna sig.
Just det.
Jag bara gillade lite den idén. Jag tyckte det var mysigt på något sätt.
Ja, men pusslarna där var ändå ganska roliga.
Ja.
Ändå. Alltså allt från träsket där man började till
ja, men precis.
Att han hade sin jättelånga monolog. Ja. Doktorn alltså sen, eller forskaren eller vad
ja,
det var.
Ja, men exakt. Och han bryggde sprit i en husvagn. Typ. Alltså små grejer som gör det, som ändå är som ger det lite personlighet. För spelet var ju ganska personlighetslöst. Men där hade det lite mer personlighet, tycker jag, på något sätt.
Det var lite mer levande än vissa andra miljöer,
ja,
i alla fall.
Precis, vissa andra, ja.
Mm.
Ja, jag får säga det, den delen. Du då, Alex?
Ja, men jag tycker det var kul med den här klubben, eller liksom nattklubben där det stod en kille i baren. Hans dialoger var ändå ganska roliga. Liksom. Mm. Det var den enda karaktären som hade lite mer personlighet. Alltså inte så egentligen, men just när han, det specifika tillfället när Joe, huvudkaraktären, drack den här drinken som han hade gjort. Det var ju bara en bonus. Mm. Och hans kommentarer på det. Vilket också leder vidare till det jag sagt tidigare här med att just Joes kommentarer när man försökte para ihop items man hittade med objekt och saker i omgivningarna. Typ man skulle para ihop även en yxa med en tavla och så här. Och han bara, även om jag inte gillar den här tavlan så mycket för att det är modern konst, så skulle det vara lite överdrivet om jag högg sönder den med den här yxan. Liksom. Alltså det var mycket sådana grejer som ändå jag tyckte var roliga.
Ja, exakt.
Ja, men framförallt hans reaktion på drinken där.
Ja, för då fanns det flera, eller hur? Flera reaktioner. Man kunde dricka den flera gånger, va?
Ja, men det fanns det, exakt. Och det fanns det på vissa objekt. Men ibland var ju det lite otydligt, vilket var lite dåligt med spelet. Att ibland fanns det fler reaktioner än en textruta, eller fler textrutor.
Mm.
Men man förstod inte det. Och ibland så kom ju en textruta upp och sen så råkade man klicka bort den för att man sprang vidare och sådär. Ja, det var ju någonting som var dåligt. Det var inte det vi skulle prata om nu för sig.
Mm.
Men just innehållet i de här textrutorna tyckte jag, ja, men det var det som fick mig att så här, keep going tillsammans med atmosfären och miljöernas liksom vad de bjöd på.
Mm.
Och att det gick relativt snabbt att komma vidare.
Mm.
Jag tror att om det här spelet hade varit onödigt svårt liksom så, då hade jag tyckt det varit ännu sämre. Det var ganska skönt att just det här spelet fick vara så pass enkelt som det var.
Ja, jag håller med. Och kapiteluppdelningen också. För det är ju en känsla av progress på något sätt. Vilket verkligen var ganska skönt, eller hur?
Verkligen.
Så här, ah, nice, kapitel 8. Det var ändå lite så här gött på något sätt.
Ja, jag tycker också det.
Mm.
Och det har vi inte sagt något tidigare, vi kan bara slänga in det lite grann. Hur lång tid tar det att spela ut det här spelet? Det är 10 kapitel.
Just det. Det var någon som sa 3,5 timme och jag har tänkt, men kanske 4 timmar tog det nog för mig, tror jag.
Mm, jag tror det tog lite mer för mig, någonstans mellan 4 och 6 timmar.
Mm.
Men jag vet inte hur mycket jag spelade och, alltså, av det.
Nej,
men om man ska säga så här, det var kanske 3-4 sittningar, en timme drygt per sittning, någonting sånt där. Ja, vi har varit inne på lite mer som var sämre med spelet, men ska vi pinpointa det där ute? Om vi säger något vi inte redan sagt kanske. Vill du börja igen?
Svårt. För mig är det mycket små grejer och just att det var få grejer som var bra på riktigt, tycker jag. Men kanske att det var så personlighetslöst som vi redan har sagt.
Mm.
Det var liksom inget extra där för mig. Inget som gjorde det unikt för mig.
Nej, ja, men visst, jag hade inte mer att säga egentligen där, utifrån vad vi redan tidigare sagt. Alltså varken storyn, karaktärerna eller hur man spelade eller pusslarna eller liksom conclusion på allting. Deras take på den här time travel-grejen. Ingenting var ju unikt eller personligt.
Nej, precis.
Det ville liksom inte bidra med någonting mer än vad det liksom väldigt konkret var. Och tog inte vidare konceptet någonting eller hade något att bjuda på som var någon annan inte redan har bjudit på tidigare i genren eller i övrigt i kulturen.
Mm. Nej, men precis.
Så det behöver inte vara dåligt liksom.
Nej.
Men det är ju tråkigt bara att de gör ett spel som är så opersonligt.
Mm. Ja, då får det ju gärna vara bra på något sätt i alla fall, om det bara tar tropes från andra genrer och sådär, och idéer.
Mm.
Det vore ju nice om det är väldigt bra i alla fall i det det gör liksom.
Mm. Och det är det ju inte
tyvärr.
Tyvärr, det är inte kanske alls, jag vet inte. Jo, men helt okej.
Ja. Ja, precis, men det är inget extra, det är inte liksom... Nej,
nej, precis. Och ja, vad vill egentligen utvecklarna med det här spelet? Jag menar, finns det någon liksom, någonting mellan raderna eller... Något som spelet ville föra fram, något budskap eller så. Det brukar vi ju ta lite så här i slutet på ett spelcirkelpodd-avsnitt eller vad man ska säga, när vi pratar om ett specifikt spel.
Mm.
Ja.
Nej, jag hittar nog inget. Det var ju lite politiskt såklart med kalla kriget och så, men det var ju inget. Det var inte som att spelet ville någonting med det.
Nej.
Det var ingen ståndpunkt eller någon kritik eller någon...
Nej, det var lite så här, ja, det var under kalla kriget. Mm. Det var någon militär operation som hade gått snett.
Mm.
Men det tillförde ingenting till den debatten heller. Eller någon historisk take på någonting som skulle vara liksom från en annan vinkel än vad man är van vid eller så.
Ja, men precis. Jag kan inte hitta någonting faktiskt.
Det var väl kanske lite nice det här med att liksom, det fanns mörkhyade karaktärer i den här staden. Det var ju USA det skulle spelats då, det här, och inte i Danmark.
Mm.
Och de gjorde ingen stor grej av det. Men jag tror inte att röstskådespelarna var mörkhyade.
Nej.
Sen kanske den här receptionisten där i början, hon var kanske lite så här klyschigt, liksom, mörkhy, alltså lite den grejen.
Precis, det var också det första som hände. Mm. Så det var ju lite så här tydligt, ja, hon är black liksom.
Ja, lite den grejen så här.
Ja, det var verkligen nog. Ja.
Lite stereotypt. Ja, men generellt tycker jag att det var, ja, det var väl ändå, ja, det, jag vet inte om spelet vill, om de ens hade tänkt på det när de gjorde spelet. Det är svårt att säga, för det var ingen speciell grej eller något, men det var i alla fall mörkhyade karaktärer med och de var inte jätteklyschiga.
Nej, precis.
Visst. Och de hade säkert vita röstskådespelare, men ja, det säger ju ingenting egentligen om liksom spelet så här, vad spelet ville berätta eller någonting sånt. Det var väl kanske, nu kommer jag på en grej i och för sig.
Mm.
Just i slutet att han är en ganska vanlig, simpel person som vi har sagt flera gånger under avsnittet här. Och i slutet står han liksom i olika, han jobbar på den här, i det här vanliga kontorsjobbet. Han står i tunnelbanan år 2012, eller ja, på 10-talet i alla fall, lever ett vanligt liv. Men han har ju varit med om en väldigt, väldigt speciell händelse som är helt liksom, vad ska man säga, lite omänsklig nästan.
Mm.
Och det kanske kan få en att tänka, just för att de hade den grejen i slutet där, när man fick se att han gjorde det, att det kan få en att tänka kanske då på att så här, ja, alla människor, eller många människor kanske som man inte känner till eller ser på ytan, har varit med om någonting som är väldigt speciellt, förmodligen.
Mm.
Alltså det kan ju vara allt från liksom en kärlekshistoria till kanske någonting sånt här väldigt mystiskt som ja men så, jag har sett någon spöke eller jag vet inte vad det kan vara.
Ja, men visst.
Och att det finns någonting bakom ytan sådär.
Mm.
Men det är mer min liksom tolkning kanske snarare än vad det är att spelutvecklarna i det här fallet ville liksom få fram det.
Ja, precis. När du sa det så började jag tänka på namnet The Silent Age, om det är någonting. Jag undrar varför det heter så.
Just det, bra poäng. Det var väl bara för att den tidsåldern som spelet åkte fram till, vilket var 2012, i framtiden 40 år, så var det silent för att alla människor hade dött av ljuset. Jag tror att det är så
bra. Ja, det är nog så enkelt faktiskt.
Ja, och det säger nog lite om också hur hela spelet var. Det var ju lite så.
Mm.
Att det var liksom väldigt så här, det här leder till det här.
Mm.
Och den här karaktären gör det här och så. Det var liksom ingen mångdimensionell bild av någonting. Nej. Det här spelet är ju ganska nice kanske att spela så här på telefonen på en resa liksom, eller när man kanske sitter på semester och inte orkar läsa någon krånglig bok eller någonting.
Mm. Mm.
Utan då kan man spela det här, eller kunde göra det år 2012 när mobiltelefoner och Switch och inte fanns, och mobiltelefoner var liksom sämre än vad de är idag så där. Men idag finns det egentligen inte någon anledning så här. Alltså på den tiden var ju också indiespelet nytt 2012 när det kom. Mm. Jag tror att folk generellt, som vi har pratat om tidigare i poddavsnitt här med spelsiken, att folk var kanske lite väl hypade på indiespel under första halvan av 10-talet, för att det hade verkligen exploderat då med Braid och Machinarium och Broken Age och andra grejer liksom.
Mm.
Att folk älskade den här nya vågen liksom.
Mm.
Och det här spelet hade sin lilla plats i det här.
Ja,
men nu idag är spelet verkligen ingenting speciellt.
Nej.
Alltså då var det också kanske lite nytt att spela ett, ja men ett ganska bra typ peka och klicka spel på mobiltelefon. Men idag är det liksom vardagsmat. Mm. Idag krävs det mer för att man ska höja ögonbrynen. Det räcker liksom inte.
Nej, men precis. Ja, exakt, när det var trendigt att gilla indiespel. Så.
Det hände ju mycket på 8 år ändå.
Ja, verkligen. Speciellt i spelbranschen kanske.
Mm, ja, men verkligen.
Visst.
Det här har ingen plats i dagens spelindustri.
Nej.
Det kanske hade det då, vad vet jag.
Ja,
förmodligen inte jättemycket heller, men mer än vad det har nu i alla fall.
Ja, men lite i alla fall, med tanke på att det har väl ändå fått helt okej betyg och sånt där. Så.
Ja, ska vi komma lite till betyg då? För vi har ju pratat lite om, vet du, budskap och sånt. Mm. Och det fanns inte så mycket att säga.
Nej, precis.
Och det här spelet har ju fått, enligt Metacritic, som samlar olika betyg och räknar ut ett aritmetiskt medelvärde, så heter det.
Vad säger du?
Aritmetiskt medelvärde.
Ja, nice.
Alltså det som man brukar kalla genomsnitt.
Ser det snabbt 5 gånger.
Det på mobil, alltså mobila plattformar, har fått 8,4 av 10.
Oj.
Mm. Alltså genomsnittligt då.
Mm.
Och det är ju väldigt högt.
Ja, det är det faktiskt.
Och det här är, jag tror att det är episod 1 och 2. Eller, det kanske bara var episod 1 förresten. Mm. Episod 2 fick 8,3, vilket är typ samma egentligen. Mm. Så man skulle kunna säga att 8,3/4 är det spelet fick.
Mm.
Men på PC däremot, när det kom lite senare, det är inte, det finns inte tillräckligt många recensioner för det.
Mm.
För att, alltså av etablerade spel, journalistik, medier. Men däremot user score på Metacritic är 7,4 av 10 på PC.
Just det.
Och på Steam är det 92%.
Mm,
det är ju väldigt högt.
Ja.
Och det är ändå så här, jag tror att det är 5-6 tusen som har röstat.
Wow.
Men där är det ju tummen upp eller tummen ner. Alltså att man antingen säger att man inte rekommenderar spelet eller att man säger att man rekommenderar spelet. Mm. Så det är inte att någon som på GOG till exempel har satt ett liksom betyg mellan 1 till 10 eller 1 till 5 eller något sånt.
Ja, precis.
Så det är ju lättare för ett spel att få höga betyg, för det ska ju kanske ganska mycket till för att man inte ska rekommendera ett spel.
Exakt. Det är väldigt spännande hur spelen påverkas av det, eller hur betygen påverkas. För det här spelet, det är ju nästan dåligt för att det är mellanmjölk liksom. Det är inte superdåligt på något sätt egentligen.
Nej,
det är bara
precis.
Inte så spännande på något sätt alls.
Nej.
Så jag förstår, jag menar, det är få som ger det tummen ner.
Ja, jag skulle kanske personligen rekommendera att spelet på mobiltelefon för 8 år sedan. Det är jag verkligen med på liksom.
Mm.
Men idag till PC, nej, då skulle jag tagit tummen ner faktiskt.
Ja, jag också. Jag vill nästan göra det. Gå in på Steam och...
jag har inte gjort det på något spel hittills. Det är sen när man väl börjar känns det som att man måste fortsätta.
Ja.
Nej, men just för att jag har fått 92% på Steam så vill man nästan faktiskt gå in och liksom vara lite så här. Ja, men nej, guys, det ska inte få 92%. Det, liksom, det är alldeles för mycket.
Ja.
För jag menar, många av de spelen vi har spelat som har varit mycket bättre än det här har ju fått 80-någonting liksom. Mm.
Nej, exakt.
90, över 90 är ju jättebra på Steam,
ja,
tycker jag.
Herregud.
Och att det är så många. Det är inte, vissa småspel har ju typ så här kanske ett par tusen eller några hundra liksom röster. Men det här spelet har ganska många tusen röster.
Aha.
Det var ju 8 miljoner som hade laddat ner det här på mobil. Det är ju rätt sjukt egentligen.
Ja, verkligen.
Alltså att det har blivit så stort.
Jag känner också så.
Ja, och mitt betyg, jag kan börja med det. Jag tänkte ge det här spelet 7 av 10, men nu när det har gått några veckor sedan jag spelade det och vi också har pratat om det, du och jag och tidigare med över digitala plattformar för att undvika corona med Leo och Jonathan och Jimmy och så vidare, så känner jag att det är inte 7 av 10 alltså.
Nej.
Jag tror att det är max 3 av 5, det vill säga 6 av 10 då.
Mm.
Så jag kan väl ge det 60%, så då är jag ändå ganska generös. Men det är just för att spelet är ganska så här, liksom det flyter på, det funkar, det är helt okej. Men jag rekommenderar verkligen att spela det här spelet på mobil, på vägen till jobbet, på någon resa, någon är rastlös. Spela inte det här på dator. Spela istället Gemini Rue, ett annat peka-klicka-spel som kom ut i samma era här i början på 10-talet. Som är mycket, mycket bättre. Även om det är mycket svårare också så är det mycket bättre. Eller Day of the Tentacle för den delen. Jag har inte spelat det själv, men jag tror att jag kan rekommendera det ändå.
Ja.
Eller något annat peka-klicka-spel till dator liksom, som är mycket mer och mycket häftigare och mer unikt och personligt och större och allt möjligt. Liksom, mer än vad det här spelet är.
Mm.
Så att även om jag ger 60% av 100% blir det ju såklart. Ja, men 3 av 5 skulle man kunna säga. Så är det är liksom, då är jag lite väl generös, tror jag. Vad ger du det här spelet?
Ja, jag kommer nog bortse från att det... För jag visste inte när jag började spela att det är ett mobilspel. Och jag kände mig nästan lurad på något sätt. Eller det förklarar ganska mycket, tycker jag.
Jo, de stora tryckytorna och allt vad det är för någonting.
Ja, exakt, stora tryckytor. Att det var så lite fult. Det måste inte vara för att det är mobilspel, men...
2012 var ju mobilen inte så avancerad.
Nej, men exakt. Jag gillar verkligen inte det typsnittet som är på texten.
Nej.
Hur man har byggt allt med text är för mig ett stort minus.
Ja, men särskilt efter att man har spelat såna här spel som gör det så extremt bra. Exakt. Som Celeste och Night in the Woods. Och så vidare.
Ja, bara text och Wondersong också. Bara hur all text såg ut.
Ja, eller för att ta ett exempel liksom. Som inte är från den stu, liksom det spelkollektivet Oxenfree, som jag inte gillar, men där ändå texten presenteras på ett väldigt unikt och personligt sätt.
Exakt.
Det vill jag ge dem, alltså rent grafiskt liksom, så.
Mm, ja, men verkligen. Alltså, jag kommer bortse från att det är mobil. Jag kommer döma det här ganska hårt då. Och sen kanske jag har något med mitt liv att göra just nu, men jag är inte alls sugen på något som bara är med tråkigt. Alltså jag blir nästan sur på hur opersonligt det är.
Hur det liksom tog din tid.
Ja, men lite så.
Du bestal dig på andra precis. Saker, andra upplevelser,
exakt.
Andra spel kanske.
Ja, andra spel, absolut. Mm, det har jag gjort.
Inte minst.
Nej. Alltså, det här spelet behövs verkligen inte med tanke på hur personligt det är.
Mm.
Det blir så stor grej då att det
på,
tillför inte någonting. Så jag ger det faktiskt 40 av 100.
Ja. Ja, vad kul, för Leo gav det exakt samma som du.
Ja.
Och det som är roligt med det är att både du och Leo, vilket är ännu mer intressant med Leo kanske, för att han gav det här spelet lägre än han gav Trüberbrook vilket var ett spel som vi för ett år sedan lite drygt helt och hållet ratade. Det var också i samma genre.
Mm.
Men det man kan nu så här i retrospekt se är att Trüberbrook var ju väldigt unikt och försökte väldigt mycket. Och var liksom större och snyggare. Även om det var ett uselt spel på många sätt. Rent tekniskt och det bidrog inte så mycket, så var det ändå att de ville göra någonting här.
Ja,
och i vissa ljusglimtar i det spelet kom det fram så där, eller under vissa tillfällen. Men i det här spelet, alltså The Silent Age som vi nu har pratat om, så finns det ingen sån. Alltså de har ingen ambition nästan,
ja,
känns det
exakt.
Som.
Ja, precis.
Ja, nu tog jag ordet lite från dig. Var det något mer du tänkte säga?
Nej, men precis. Nej, men jag håller med dig. I Trubybrook fanns det ändå en grafisk... De hade ju någon speciell grafisk grej med modellstäder som de hade...
Ja, lite som Wallace and Gromit, att de hade gjort allting.
Ja, men exakt. Ja,
fast med en ännu mer speciell variant av det. Och ja,
nej, men exakt.
Och en massa andra grejer. Vi ska inte gå in på det kanske.
Men, nej, precis. Men det är bara det här spelet... Jag hade lika gärna inte kunnat spela det. Det är verkligen en sån grej. Jag är ändå glad att jag spelar Trubybrook och många andra spel som har varit dåliga. Liksom.
Som vi har tagit oss an.
Ja, men exakt.
Ja, för vi gör ju det tyvärr ibland. Tar oss an ett spel som kanske man inte hade velat spela själv. Men nej, då är det exakt. Bra till lyssnaren här att de får lyssna på våra trevliga röster i en timme eller vad det kan vara.
Jo,
och veta att kul att liksom få en blick av det här, vad det här spelet är och slippa kolla en recension på YouTube.
Ja, men exakt.
Och slippa spela det också.
Ja, jag hoppas att vi är roligare än The Silent Age. faktiskt. Och det här är ju också en kortare podd än vad spelet är, så vi besparar er både tid och pengar.
Och samtidigt erbjuder lite nöje.
Ja, men precis. Så jag gör faktiskt en tumme ner på Silent Age på Steam nu här.
Ja, du sitter faktiskt med mobilen med Steam framme, ser jag.
Men jag tänkte göra det nästan liksom...
Ska du skriva någonting då? Det är waste of time.
Ja, just det. Ja, precis.
Jag kan räkna ut genomsnittsbetyget på det här spelet medan du gör det.
Ja, waste of time.
Så får vi en liten paus här.
Don't play...
Ja, men sådär då. Du har satt in recension på Steam. Vad skrev du, Oliver?
Jag skrev bara waste of time, onödigt spel.
Du skrev på svenska? Ja, vad roligt.
Bara för att
charmigt.
Jag är så trött och grinig på spelet så jag orkar liksom inte. Det är minimal ansträngning.
Ja, men just det. Ja, jag räknade upp genomsnittet på vad alla vi... Ja, det aritmetiska medelvärdet för vårt betyg. För alla har gett 10-skalan, så det är ju trevligt.
Nice.
Och enkelt. Och det betyget det här spelet får... är 57 av 100 från oss i spelcirkeln. Och vi brukar säga det att om ett spel får 8 av 10, alltså 80 av 100 eller mer, då är det liksom ett rekommenderat spel.
Mm.
Och det här spelet är ju inte det alls. Spelcirkeln rekommenderar inte det här spelet.
Nej.
Inte i närheten heller, skulle man kunna påpeka.
Nej, till och med. Betyder det att vi ska ha någon sorts tummen ner-grej? Nej, det kanske är tråkigt.
Ja, alltså, för att det är så många spel vi har spelat, tycker jag, de sista 2 åren som har varit tummen ner i så fall. Mm. Det blir lite negativ stämning.
Ja, exakt. Liksom. Man vill inte ha den.
Nej. Men det var i alla fall Max Forsliden, alltså han brukar vara med här på podden ibland och är med i spelcykeln generellt. Så är han som valde ut det spelet. Och jag tänkte bara läsa upp lite vad han har skrivit om vad han tycker om spelet. För han har läst det, men han kunde tyvärr inte komma hit idag. För han, på grund av pandemin och sådär, han bor lite längre bort.
Mm.
Och vill inte åka buss. Bor inte lika nära söder som du och jag gör. Och han skriver så här: röstskådespeleriet är det som sänker det en del. Sen är det väldigt lättspelat, vilket jag uppskattar. Men det är lite väl lätt ibland. Speciellt när jag hajat hur man ska vara mest effektiv och hoppa mellan tidsrummen så fort man kommer till en ny plats och så vidare. Humorn är lite off, lite sådär, så jag tycker inte... tror att de själva tyckte det var roligt när de skrev den. Ja, men det är en ganska bra poäng tycker jag. Nu är det inte slutcitat här. Alltså, det är en rolig poäng som Max skriver. Det känns inte faktiskt som att de kanske tyckte det alltid. Att de var lite inspirerade. Att de inte var så inspirerade som utvecklarteam liksom.
Exakt, ingen passionsdrivet spel.
Nej. Okej, citat från Max här igen. Gitarristen i tunnelbanan spelar i otakt med det han sjunger. Riktigt dåligt gjort. Men enkelt för dem. Och ett dialog endast hörs när man klickar på personer.
Mm.
Snyggt spel, bra stämning, annars med ljud och musik. Det var ju typ det vi sa också.
Mm.
Som sagt, det som synkar mest är skådisarna. Den bästa var han som förhörde Joe i början. Det kommer jag inte ens ihåg. Trevlig story, skrev han. Och han ger det 7 av 10.
Mm.
Mm. Han skrev också att han bara var tvungen att fuska en gång än så länge. Jag tror inte han har spelat ut riktigt hela än, verkar som. Han hade försökt att lösa problemet säkert i en kvart. Han hade tydligen inte klickat tillräckligt bra på ett skelett inne i puben. Okej. Okay. Ja, men det kan ju vara lite förvirrande ibland i spelet. För att ibland kanske man har missat att klicka på någonting i en tidslinje.
Mm.
Och något sånt där. Så man fastnar ju inte, men man kan göra det lite långsammare än man borde ha gjort. Eller någonting.
Ja, men visst.
Men det är ju rätt enkelt. 7 av 10 alltså. Och jag tog med hans betyg här i genomsnittet. Liksom.
Mm.
Och Jimmy gav det 66 av 100. Vilket Jonathan också gjorde faktiskt.
Mm.
Och Leo som sagt gav det 4 av 10 som du gjorde.
Mm.
Så att ja, så blev det. Och det är ju lite taskigt kan man tycka att vi som spelcirkel testar ett spel som är 8 år gammalt med dagens liksom ögon.
Mm.
Och det gör vi ju ganska mycket här i spelcirkeln. Ni som har lyssnat på oss tidigare, ni märker att vi spelar ju spel som har funnits ute ett tag. ibland 10 år, ibland 3 eller 5 år eller någonting. Så att vi är ju inte de som är liksom först på bollen med någon liksom Cyberpunk 2077 eller någon annan indie, modern indie-klassiker som kom ut för en månad sedan eller någonting sånt där. Utan vi ligger ju väldigt långt efter, och det får ni helt enkelt som spel eller lyssnare köpa. Det är så, ja, vi är som spelpodd. Vi kommer fortsätta med det, och det blir ju så då att vi ser ju liksom spelen med dagens glasögon.
Ja, typ. Ja, exakt.
Och vi tänkte faktiskt bygga vidare lite på det här framöver och göra det lite mer till en grej. Så vi kommer spela lite spel som är ännu äldre och fråga oss, håller de här spelen än idag? Vad är det som gör att det håller? Vad är det som gör att det kanske inte håller och så vidare? Och vi kommer faktiskt göra det i nästa avsnitt. Vi kommer ha spelat ett spel då som är en gammal klassiker, kan man säga. Och så får vi se vad vi tycker om det här spelet nu idag.
Mm, spännande.
Jag kommer inte säga vad det är, men det kommer vara ett spel som många fler av er kommer känna igen än The Silent Age i alla fall. Mm. Så långt kan jag ändå säga. Eller ja, så mycket kan jag ändå säga, menar jag.
Det blir en julklapp till spelpodden-lyssnarna.
Ja, eller en i början av året gåva kanske, eftersom innan jul hinner man inte spela in och klippa till avsnitt.
Nej.
Ja, men så med det sagt då, har vi något mer att prata om gällande det här spelet, The Silent Age? Jag tror inte det, va?
Nej, jag stänger gärna det kapitlet. Jag förstår om du verkligen gör det, som jag redan har pratat om det en gång.
Ja.
Jag var inte med på det här mötet den här gången.
Nej, så just det.
Det här räcker bra för mig alltså.
Ja, nej, ingen av dem som var med på mötet och pratade om det här ville ju vara med på podden.
Nej.
Och det är ju lite tråkigt att spela ett spel som är dåligt liksom.
Mm.
Eller medelmåttigt.
Ja, det är ju ännu tråkigare.
Nästan ännu tråkigare. För jag menar, vi spelade ju Paratopic senast.
Mm.
Och det var ju, tyckte jag, ännu sämre.
Just det.
Men Leo gillade det väldigt mycket.
Ja.
Och det var ju lite mer eget och unikt. Och det var en rolig diskussion,
eller
tycker jag. Men med det här spelet blir det inte någon rolig diskussion heller.
Nej.
Så jag är ledsen att vi inte kunde bjuda på något roligare idag än så. Kära lyssnare. Men det här var ett sånt spel vi röstade fram. Och det blir ju så när man röstar fram saker demokratiskt. Det blir inte alltid helt rätt liksom. Men jag lovar att nästa spel kommer vara mycket roligare. För nästa spel vi röstade fram gemensamt, som alla ska spela, det är det här The Return of the Obra Dinn.
Mm.
Eller heter det kanske bara Return of the Obra Dinn.
Just det.
Och det är ett spel som var väldigt uppskattat när det kom 2018.
Mm.
Så det kommer vi komma tillbaka till någon gång senare, januari eller februari eller mars kanske rent av nästa år. Så det är en helt annan grej än det här med att vi ska ta oss an en klassiker. Det kommer vi köra vidare på lite grann. Att vi spelar ett gammalt spel som vi ska ja, så det är två olika saker. Men det kommer vi spela. Så det är lite roligare, då kan ni se fram emot lyssnare kanske att spela det. För det är ett spel som jag tror är värt att spela också. Det kan jag nog säga redan nu innan jag har spelat det.
Känner också så, jag är supertaggad.
Det ska bli helt kul faktiskt. Men då får vi önska alla våra lyssnare en god jul då, eller?
Ja, exakt. Jag ska göra mitt bästa för att få ut det här avsnittet innan jul. Fighting.
Gambatte, så, ja, klippa så fort du kan.
Ja, exakt. Ja, men exakt. Hoppas ni har det bra ute i jul.
Ja.
Tyvärr ingen snö och sådär, men...
Ingen snö, inga familjemiddagar, ingenting.
Inga snälla barn.
Inget kul alls. Nej, precis.
Inget kul alls.
Nej. Men spelcykeln kommer komma ut, och jag vill nu så här i slutet på året vill jag ändå tacka för att... tacka er lyssnare för att ni liksom har kanske hängt kvar, vissa av er i alla fall, i 2 år. För spelcykeln började ju podda hösten 2018. Och nu är liksom, nu har det gått 2 år och året slutar och vi finns kvar och kommer fortsätta. Och det, ja, det är skitkul liksom att vi har en liten skara lyssnare i alla fall.
Ja, det är ändå
även
stort.
Om vi, ja, det är det. Även om vi liksom är amatöriga och oproffsiga och allting. Så det, vi tycker det är kul i alla fall.
Ja, verkligen. Och vi är supertacksamma och glada om ni också tycker det är roligt.
Ja, liksom. Precis. Och skriv till oss vad som helst om ni vill. Det brukar inte vara så många som gör det. Och det är helt okej, jag har vant mig med det nu.
Ja.
Men ändå, så god jul och gott nytt år, kära lyssnare. Vi ses år 2021. Hoppas det blir ett bättre år än år 2020.
Ja, verkligen. Ta hand om er.
Ta hand om er och glöm inte att prata spel.
Ja, visst.
Hejdå!
Hejdå! God jul!
Ho, ho,
ho! Ho, ho.
Även om slutet på spelet var liksom ganska så här förutsägbart typ lite grann och inte så spännande kanske, så tyckte jag det var skönt med ett spel... Jag börjar från början istället.
Ja, sure. Hela podden.
Ja, hela. Välkomna till spelcirkeln.
Det var deppigt.
Jag råkade säga fel någon gång här under podden, så vi kör om hela avsnittet. En hel timme, då kör vi.
Ja.